Hjärtligt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Valencia-podden och vi har kommit fram till avsnitt 136. Och känslan är väl att vi har som vanligt ett riktigt bra innehåll att bjuda på, givet då att ditt intresse för Valencia är gediget. Och gediget är ju även avståndet på 63 mil mellan dig och mig, Niklas. Men intresset för Valencia är det inget fel på.
Nej, det hoppas vi inte. Inte hos oss i alla fall. Och det här är väl ändå det minsta avståndet till att säga när vi spelar in det på. Det är väl värst när, om jag och Jocke kör någon gång så kan vi väl nästan dubbla det.
Ja, det är ju en bit till Jocke även från mig. Han börjar snacka om minusgrader och nästan snö där uppe.
Ja, nej, det märks att det, ibland så känns det inte som att vi bor i samma land ens när man skickar bilder mellan varandra. Och du och jag står och grillar i t-shirt och Jocke står och skottar snö, höll jag på att säga.
Nej, och vi kollade på det här en gång. Om man sätter en nål, är det smygehuk men, eller något? Och släpper ner Sverige i sin helhet söderut, då är man en bra bit ut i Medelhavet, nästan ja. I Afrika.
Kommer en bra bit förbi Valencia i alla fall.
Ja, men det gör man ju. Det gör man ju. Så det är ett långt land.
Ja, men det är väl, vi kan ju utnyttja det så här att vi har liksom Valencia-fans och Valencia-poddar över hela Sverige i stort sett. Även om kanske inte då några delen av Sverige håller med, för Jocke bor, det är ändå en bra bit kvar också från där Jocke bor och upp till gränsen så att säga.
Ja, de som bor allra längst upp där tycker väl att Jocke är lite fusk-norrlänning nere i söder. Ja,
exakt.
Ja, men så är det. Vi har som sagt ett bra schema här tycker jag. En stor nyhet och lite blandat efter det. Sen tänkte vi gå igenom lite matcher där vi bland annat har höjdpunkter Valencia Atletico Madrid som du var på. Och får gärna berätta mycket härligt om hur du hade det där på den dagen och den matchen som ju var en champagneföreställning på många sätt.
Ja, verkligen. Det får man säga.
Sen tänkte vi kika framåt Mallorca-Valencia och prata lite på slutet kanske om den tävling som vi hade och har avslutat.
Ja, just det.
Sitter faktiskt med min lilla Valencia merch t-shirt från When We Were Kings. Jag beställde hem en direkt så att man pryder fint i orange här.
Ja, jag hade faktiskt med den nere i Valencia med. Det var någon som frågade, var har du köpt den Valencia-tröjan? Så att den gick inte att hitta i shoppen direkt kan man säga. Så då stack man ut med den nere i Valencia.
Nej, och visst tog jag någon bild på dig med en fin orange Toyota-matchtröja också.
Exakt, det roliga var, det var ju nästan mer det folk kommenterar om man la upp någon bild. Det var ju liksom så tröjan än något annat foto. Det var väldigt kul att många kände igen det. För det var ju också på en del bilder där man inte såg hela tröjan. Så folk ändå liksom kunde se att det är Nike-tröjan med Toyota-trycket från 03-04-säsongen. Så att det är en favorit får man väl ändå säga.
Den dammar du av ibland vid fina tillfällen.
Ja, precis. Ja, men det gäller att välja liksom tillfällena med de här tröjorna. Jag har två matchtröjor som jag är lite försiktig med att använda. Jag har den här jubileumströjan som jag bara haft en gång. Det var på cupfinalen när de vann cupen. Och sen då den här orange som hade hela våren när man vann ligan. Och nu var den på när man gjorde den här champagnekrossen av Atletico. Så att de två tröjorna, de vill man inte smutsa ner med någon liksom sån här 2-2 mot Almeria-match direkt.
Nej, det finns en extra styrka i när du är där med de där tröjorna.
Ja, jag hoppas det.
Ja, men vi hugger väl rakt in i nyheterna och för en gångs skull tänkte jag säga. Så händer det grejer den dagen vi spelar in.
Ja.
Ibland så får man ju rota långt ner i arkivet för att hitta någonting att prata om. Men vi river av bomben direkt. Och det är ju dagens stora grej då. Och därmed också nästa kapitel i Vinicius Junior mot Mestalla härvan då. Och den korta bakgrunden är som ni säkert alla känner till det som hände på Mestalla i våras. Där Vinicius då häcklar Mestalla-publiken med gester om att ni åker ner och lite annat beteende. Som ju enligt mig då är allmänt grisigt på planen, inte helt olikt honom. Mestalla-publiken svarar ju upp med burop och buvisslingar och ramsor om tonto tonto som då betyder mer eller mindre löst översatt tönt eller idiot eller någonting i den riktningen då. Det har ju identifierats då att åtminstone tre supportrar då har bytt ut ordet tonto mot mono som i sin tur då direkt översatt betyder apa. Och det är väl rakt av rasistiskt. Så. Och efter matchen så anklagade både Vinicius och Carlo Ancelotti hela Mestalla för att ha sjungit Mono, vilket Valencia som klubb starkt tar avstånd från officiellt, eller tog avstånd från. Det uttalandet fördömde ju då helt all typ av rasism såklart, men förkunnade samtidigt att det var direkt felaktigt av Vini och Ancelotti att påstå att hela arenan hade betett sig rasistiskt. Ancelotti backade från sitt uttalande dagen efter, eller det var 2 dagar efter, och sa att det var specifika grupper som hade betett sig rasistiskt, men mer eller mindre bad om ursäkt för att han hade sagt att det var hela arenan. Han tog tillbaks det. Vinicius Junior och sin sida, han stod ju då på sig då. Och nu idag då, det som vi tänkte reda ut med din hjälp, är ju att Vinicius Junior via videolänk från Madrid i någon typ av juridisk byggnad, kan jag tänka mig, har deltagit i en rättegång som har hållits i Valencia. Där 3 killar mellan 18 och 23 år som då identifierats av Valencia La Liga står åtalade för hatbrott. Alltså det de då sjöng i våras istället för tonto på matchen. Berätta.
Nej, men det är ett himla långt kapitel, och det vi hade säkert kunnat stanna här länge på något vis. Men det är ju, alltså det är ett par saker som man ändå tycker jag kan reda ut, och där jag tycker ibland att det har blivit lite snedvinklad rapportering kanske, vilket på ett sätt kanske inte är förvånande när det är Madrid-tidningar och media som ändå styr rapporteringen i stort i Spanien. Men det blir alltså Valencia som klubb, tycker jag, har gjort allting rätt här. Om man nu, det är inte ofta man säger det om Valencia som förening, om man säger så. Det var ju väldigt, väldigt snabbt som man identifierade de här 3 supportrarna som då nu är liksom sitter på rättegång för det här.
Man identifierade, och det var en som Vini pekade ut, och sen plockar man ju 2 till dagarna efter.
Exakt, man identifierade de här som hade gjort det. Man gick ut med liksom tydliga statements att rasism är aldrig okej. Man har liksom, jag tycker man som klubb faktiskt hanterat det här föredömligt, får man ändå säga.
De stängdes ju av på livstid, de här 3 också.
Precis, och jag tyckte också att Valencia var ganska tydliga och snabbt också gick ut och tyckte att man blev orättvist anklagad av först Ancelotti och sen av Vinicius. Det var väl också det som gjorde att Ancelotti tyckte bara bakade. När liksom, det går väl att köpa liksom så att du i stridens hetta på en presskonferens och förlorat en match. Du har bara kanske hört liksom Vinicius bild av det här, att du liksom kan ta till överord. Så det var ändå stort av Ancelotti, tycker jag, liksom, när man får hela historien och när man får se bilder och när man liksom har lite kallare blod i ögonen, att man kan liksom säga nej, jag tar tillbaka det var fel som jag sa och det var så här stället. Att Vinicius inte har gjort det är väl, ja, jag är inte förvånad. Det är väl liksom ingen människa eller person som har någon slags utstrålning av att vad ska man säga, att ha den storheten kanske som man låter ha som person, som man har mer respekt för. Utan Vinicius är ju en provokatör, som jag också, det har jag själv sagt, så det är liksom ingenting som jag sitter här och säger. Han trivs ju att hamna i det här hetluften, eller hamna liksom i händelsernas centrum, om man säger så.
Han sätter sig själv där ofta och gärna, och det påpekar ni också. Ja. Han är en kontroversiell person och får energi av det liksom.
Ja, och det är väl det som också blivit lite konstigt vinklat, tycker jag, för att det känns som att man har knappt vågat säga liksom så att man inte tycker om Vinicius. Jag skulle till och med kunna ta till ännu fler ord om både honom som spelare och som liksom det han håller på med på fotbollsplanen, som inte är fotboll. Men det känns som att man har inte kunnat säga det för att de är rasism, och det är liksom det här, man kan bli lite frustrerad generellt, för det känns som generellt är det lite så i samhällsklimat och samhällsdebatten, och kanske ännu mer på plattform som Twitter till exempel, att det är väldigt svårt för många att ha 2 tankar i huvudet samtidigt. Man måste ju kunna säga så, allt med rasismen och hat och den här typen av grejer, det tar vi alla avstånd från. Det finns liksom ingenting som försvarar, det är ingen som står och säger att Vinicius själv får skylla sig att han får rasistisk glöpor. Absolut inte, det spelar ingen roll vad du gör, så ska du inte behöva liksom utsättas för det. Det är den ena grejen. Men man måste också kunna se att Vinicius liksom så, att en hel arena sjunger tonto och buro på busvisslingar. Ja, det har han lite grann coming efter sina, alltså så som han håller på planen. Så det kan jag liksom inte, jag tycker det finns väldigt fel att han ska gnälla över det, eller att det ska bli liksom några stora grötartiklar i tidningar att var Vinicius än kommer så är det bara liksom ramsor och buror och busvisslingar. Men det är väldigt sällan det liksom kom, det är ingen rök utan eld om man säger så, utan det är för att han provocerar och gör gester och håller på, som han också får mer busvisslingar och sånger omkring sig. Han ska inte ha rasism, absolut inte, men det blir också det han själv håller på med, är ju på något sätt någon slags omvänd rasism på något sätt, för att han tar ju liksom en hel kollektiv grupp, en hel arena, och drar alla dem över en kam, när det liksom blivit bevisat på väldigt många ställen. Och det är väl egentligen den enda som liksom fortfarande står på sig om det här, är väl Vinicius i stort sett. Det finns ju ingen annan som liksom håller kvar vid det. Så det är ju, ja, jag vet inte. Det är frustrerande
Nej,
ena
och det
sidan, å andra
svåraste är
sidan
ju
så.
för dialogen dagen efter eller på kvällen i Twitter. För då kan du ju verkligen inte dra någon lans för att han beter sig som en gris och har buropen rättmätigt emot sig. För
Nej.
då är man ju rasist just där och då. Sen har väl folk lugnat ner sig lite grann i och med att det kom ut så här falska filmer från Marca där de har tagit bilder på Valencia-spelare och lagt på ett annat ljud än
Ja,
vad de tog
exakt.
bort den. Och det var massa sådana grejer som var ganska shady som hände där. Så jag tror så här, just där och då så gick det inte att säga någonting annat än att rasismen ska bort, vilket ju är 100% korrekt.
Ja.
Men det gick inte att föra någon argumentation för att han också var ganska grisig på planen.
Nej, exakt.
Nu tror jag, hoppas jag att många har nyanserat det där lite grann. Men det är ju fortfarande som du säger ganska infekterat och folk verkar ha svårt att hålla två tankar i
Ja,
huvudet.
nej, men det är väl det som frustrerar mig mest, eller frustrerar mig mest omkring det här, alltså utöver då att det ska finnas rasism 2023 och att folk ska liksom stå och skrika apa på läktaren. Det är liksom så, man blir bara väldigt trött liksom på mänskligheten på något sätt. Men det blir också så här, under en kväll och några dagar så var det ju liksom som att Valencia som liksom klubbstad och Mestalla, valencianismen på något sätt, det var ju liksom som att allt med det var rasistiskt. Det var ju den bilden som man försökte måla upp. Det var det som liksom Ancelotti och Vinicius såg. Det var ju de som spreds i internationell media. Det här när Ancelotti dagen efter går ut och säger att nej, jag hade fel, jag tar tillbaka det. Det läste du ingenstans på Fotbollskanalen eller Expressen eller liksom någon annanstans, utan den rubriken som var kvar, det var ju det man sa direkt efter. Det är ju det man inte, det är det de här inte riktigt förstår, att det är bara den delen som kommer att sprida sig. Och det liksom, att du gör det där, det kan såra sig jäkla långt fram på något vis. Och det är det jag kan bli frustrerad på, att då måste man också tänka sig lite för. Jag sa innan att jag kunde försvara en slott lite. Och visst, jag kan ha förståelse för det, men man måste också kunna tänka ett steg längre på något vis. För det är aldrig så att när du väl gör pulen, det blir liksom en fis i rymden i media, men liksom de här klickrubrikerna som sålde kvällen innan, de glömmer inte folk. De får aldrig se att okej, okay, nej, det var fel, utan många som inte följer det här liksom på samma sätt som vi gör, har ingen aning om det kanske. Utan de, ja just det, Valencia Mestalla, ja men det var ju där det bara var rasister och hela arenan skrek apa till honom och hit och dit.
Nah. Och sen så jag orkar inte ge mig in i den debatten vad då det här mono betyder eller kan betyda. Det betyder ordagrant apa. Sen kan ju någon hävda att det betyder att han apar sig eller någonting annat och försöka slingra sig. Jag tycker oavsett vad så ska det ordet inte existera på en arena.
Nej.
Det är inte det dialogen handlar om, utan bort med det. Valencia agerade kraftfullt mot de tre som identifieras. Jag kan väl tänka mig att det var fler än tre av 46 000. Men det var långt ifrån alla. Och det är där Valencia som klubb försöker hantera situationen och verkligen tvätta sitt namn. Så var det inte.
Exakt.
Kom inte att säga att det är hela
Nej.
arenan när det inte är hela arenan. Och det som irriterar är att Vinicius idag på rättegången igen säger att han
Ja.
hörde ingenting annat än mono. Och en
Nej.
hel arena som skrek mono.
Nej, men det är det man tänker, alltså, det måste väl finnas någon slags liksom mening i spännet. Du kan väl inte hitta på saker, alltså, och upprepa det på något sätt. Alltså, sin sak, om man har sagt det direkt efteråt, och han också upprörd, bla bla bla. Men man är så kvar nu. Jag tycker också det, jag sa, att Valencia gjorde allt rätt. Och då tycker jag också, ser man på den bestraffningen som man fick, att man fick liksom stora delar av kortsidan avstängd i, ja det var väl minst tre hemmamatcher, till och med var fyra. Det tycker jag var liksom att, för helgen innan, eller om det till och med var dagarna innan, så var det Espanyol-fan som ju stormade planen när Barca firade ligasegern. Och liksom de fick fly in i omklädningsrummet. Det blev ingen avstängning. Här är det liksom tre personer som har identifierat, ja det kan det säkert ligga ha varit fler, men det var ju liksom inte en hel arena. Här får du som bestraffning liksom att en stor del av läktaren ska stängas av i 3-4 matcher. Det var böter och liksom man får sitt namn nedsmutsat totalt på något sätt. Jag tycker liksom att proportionerna som det här har tagit har varit helt enorma och alldeles liksom obefogade på något vis.
Ja, på något sätt så tror jag att La Liga ville ta ett krafttag, och det tycker jag är bra att man tar krafttag. Sen så kan man ju fundera på hur krafttagen togs och vart krafttagen tas och inte.
Ja, och att det är så himla enkelt att ta. Det är så himla enkelt att ta krafttag när det är liksom en Real Madrid-spelare som liksom är stor i världen när det blir stora rubriker och det är mot ett Valencia. Det hade ju varit när liksom det här hände rasistiska saker med Diakabi nere i Cadiz för några år sedan. Då var det ingen som tog upp det, varken liga eller liksom någon nationell media på det viset. Så det är ju liksom så. Ja, det är väldigt enkelt att liksom visa sig kraftfull när det liksom är en sån profilerad spelare som röker ut för det och som då är väldigt glad för att prata om saker också på sina egna medier på något vis.
Och det tyckte jag var en jävla skön grej ändå. Jag vet att vi har haft en liten paus i podden och vi spelade inte in podden då när de här banderollerna rullades ut före matcherna. Och det var väl matchen eller matcherna efter den incidenten med Diakabi. Eller om det var så stod det Noa rasism liksom och så. Och så skulle alla spelarna stå bakom den. Och Diakabi, han bara sket i det. Varför ska jag stå bakom det här när det inte gäller alla? Utan det väljs ut vilka det gäller. Ja. Då är det inte Noa rasism, utan då är det godtyckligt. Ja. Och att han då som ändå huvudpersonen på något sätt någonstans tar det avståndet. Jag tyckte det var så klockrent.
Ja, det var så jävla fin markering.
Sån liksom jävla närvaro i tanken att inte kunna ställa upp på den skiten. För det är ganska ofta det är skit från La Liga.
Ja, men det är liksom bara populistiskt på något sätt. Att okej, men nu händer det här. Alltså, de vet att det händer rasistiska grejer hela tiden. Det händer säkert liksom många saker som är mycket, mycket värre än det här. Men då är man inte så snabba att agera. Men här var det liksom väldigt enkelt för dem att haka på någon slags liksom media hetståg på något vis. Och det var så himla fin markering, för det var så jävla tydligt från Diakabi, men det var ändå oskyldigt på något sätt. Det var liksom inte så att han stod med en egen skylt eller att han liksom gick ut och väg. Alltså, det var liksom bara så en väldigt subtil, tydlig markering. Nej, jag tänker inte ställa mig vid den skylten. Och han såg ju också ofta till att vara med i bakgrunden så att du kunde se att han inte var med där. Där steg han faktiskt i mina aktier.
Verkligen. Det var så här, en subtil markering, en kraftig markering mot någon typ av selektiv aktion från La Liga som inte gäller alla tydligen.
Nej.
Utan bara de som de kanske bryr sig om. Så att, det gav hög effekt, tror jag.
Ja, nej, det hoppas jag. Och det, alltså, det vill man också. Nu är det ju enkelt att säga liksom att alla dömde Valencia hit och dit, men man kände ju ganska snabbt, precis som så här, alltså jag tror folk som följer La Liga, även om man inte följer Valencia liksom i detalj, så tror jag att många, om man liksom tar bort Real Madrid-fans, även om det säkert fanns en hel del hos dem också, så tror jag många andra runt omkring efter ett par dagar när allt hade lagt sig och allt hade kommit upp och man såg liksom att det var fejkade videos och det var liksom en Madrid-mediamaskin som försökte verkligen blåsa liv i någonting som inte var sant. Men när det liksom kom fram så slog det ju bara ut, och jag tror många har ju ändå fått, alltså även fans från andra klubbar, förståelse för Valencias reaktioner på något sätt. Att det är Valencia som också har blivit ett, alltså alla har blivit ett offer i det här på något sätt. Vilket är så onödigt, för att det är liksom ingen som vill försvara rasismen eller säga att på något sätt att det var någonting som han förtjänade. Men du behöver inte heller liksom slå över helt och hållet på andra hållet då heller på något vis.
Nej, jag kan ju så här fundera lite grann över att tänk om man hade nyanserat det på så sätt att det fanns element av rasism i den här ramsan. Det kommer vi dela med och det kommer vi ta krafttag emot. Ja. Vinicius och Ancelotti klev in på det spåret sen, men även Vinicius, om de hade gjort det, så känns det som att det hade gett så mycket större genomslag om man hade gjort det utan den här vilja ha sensationsartiklar grejen. Som det ska hamras ut liksom en 10 minuter efter matchen, så ska alla headlinesen ut för att få sina klick. Sen släcker man ner det här. Sen är det inte intressant längre.
Nej,
vad händer med dialogen sen då?
Exakt.
Vi stängde av 3 killar livstid. Tack och hej. Ingen bryr sig om vem rapporterade om avstängningen. Ja, Valencia själva. Ingen annan skrev om det.
Nej.
Det var du också. Liksom. Du vill ha sensationen och sen ingenting.
Jag tror att har du varit på liksom några eller flera ligamatcher, så har du hört liksom hela läktare skrika tonto, tonto. Alltså det är ganska vanlig ramsa när det är liksom någon som provocerar eller någon som blir utvisad på grund av något liksom onödigt. Som, alltså det var ju vid Vinicius utvisning som det här, den här ramsan rullade så att säga. Så det är liksom ingen så att man sjunger tonto, tonto. Det är liksom, jag skulle säga att det är en av de vanliga ramsorna du ofta hör mot motståndarspelare. Och ganska oskyldig sådan. Alltså tonto är väl typ som så här tönt eller clown eller någonting sånt här. Så det är liksom inget hat, det är liksom inte att de står och sjunger liksom i Jodeputa eller någonting. Alltså det är en ganska oskyldig ramsa på det viset. Men att man då försöker få det till någonting annat som det inte är. Det är bara trist på något sätt.
Väldigt märkligt. Vi kan väl också flika in då den incidenten som i samband med det där som sparkade igång det hela var ju det där tumultet som uppstod. Jag kommer inte ihåg om det var Correa som Vinicius sparkade ner och sen så började det knuffas. Och sen kom folk och tog ett ganska bastant, ja men låt oss kalla det för stryptag då. Vilket många kallar det för, men ett nackgrepp bakifrån. Ja. Ni som kollar på UFC känner igen begreppet rear naked choke. Folk höll tag i Vinicius som sen mer eller mindre då med öppen handflata vill jag minnas klappar till då Hugo Duro som faller.
Ja.
Jag tycker att den tillklappningen eller vad man nu vill kalla det för på Hugo Duro, det är rött tycker jag. Så beter man sig inte. Det kan man kalla det för slag, kanske inte, men det är ju en hand som far mot en ansikte eller huvud liksom. Så gör man inte. Ska man ta det där nacktaget eller strykgreppet? Nej, kanske inte. Då man går ut och kollar på VAR och visar ut Vinicius. Och då späs det ju på att han inte bara med att han blir rasistiskt behandlad av en hel arena. Dessutom så visar domaren, han har mage att visa ut honom. Men sluta nu.
Nej, men
vi måste kunna ha
jävla bra på
så olika situationer. Det. Liksom. Så det var så galet hela den grejen.
Ja, nej, alltså, jag har nästan glömt det. För att det var ju det som också blev... Alltså det var ju som liksom så man la ju ihop de här sakerna på något sätt och försökte verkligen föra det till att, alltså det var ju nästan så att han gick ut och sa typ att alla i Spanien var rasister. Alltså det var ju så rubrikerna såg ut i Brasilien på något sätt, att kolla, Spanien är ett helt tappat land nu, det är liksom läktaren gör det och domaren visar ut honom, han får strypgreppen i hand som blir utvisad. Men faktum är ju att Vinicius var ju så provocerad och så upprättad långt innan, så att han skulle bli utvisad, det känns liksom bara som en tidsfråga på något sätt. För hade Ancelotti haft lite känsla skulle han ju tagit ut honom, för att han, det var uppenbart att han var ur balansen. Håller med dig, hela det är tumultet, att det bara slutar med liksom den utvisningen. Alltså det känns som att, ja, hade domaren varit smart så kanske han hade hittat liksom en utvisning var på något sätt. Men det går inte att säga att, det går inte att säga att Vinicius utvisning var felaktig.
Nej.
Det kan ingen liksom föra det till i alla fall. Sen
det lades ju i potten här bara.
Ja, ja. Nej, för först är det liksom att han hoppar på, om det nu är Korea eller vem det är. Och sen så springer ju Mamardashvili ut där och ska försöka liksom ta bort honom, och då hoppar han på där och sen så slår han till Hugo. Så det fanns så många grejer. Det sjuka med hela Vinicius utvisning, det var ju att den upphävdes i efterhand, vilket är sånt jävla,
alltså det var ju sjuka också.
Alltså ja, det blir man liksom så
enheligt.
Ja, ja, nej, men det var liksom bara så, okej, nej, men nu, för utvisningen i sig var ju inte alls fel. Alltså, men det var ju problemet var ju att man la ihop alla saker på någon gång. Och nej, men han har ju blivit liksom rasisthatad från läktaren och allt det här. Nej, men då liksom så, ja, men då är det okej. Det var ju liksom nästan så man sa så, ja, men okej, får man hat från läktaren, då har du liksom ett fripass på något sätt. Då är det okej och liksom gå helt bananas. Så det var så mycket i hela den liksom efterspelet som är helt jävla galet och som blir som uppenbart. Och det är här liksom så, en del inte förstår att, men varför pratar ni fortfarande om det här att Madrid har fördelar, men det är uppenbart att de fortfarande har det. Sen det kan inte lika utbrett som det var för 20-25 år sedan, men det är uppenbart att det här hade aldrig hänt om det var på andra hållet. Det kan ingen någonsin försöka liksom intala mig att det hade här hänt mot Real Madrid, så hade det aldrig blivit den här typen av bestraffningar, och det hade aldrig blivit liksom kort som tas bort i efterhand som är uppenbart. Alltså jag har förstått om det liksom var uppenbart så att nej, Vinicius, det var liksom domaren som sa fel, det var ingenting, men hans utvisning kan ingen någonsin säga var fel, och att man tar bort den dagarna efter är helt horribelt.
Ja, absolut, och jag håller med. Det är så här, det är en delikat situation såklart, den hamnar i La Ligas knä, de har inte varit med och skapat den på plats på Mestalla, Men det är så många felageringar där efteråt, bland annat med att man tar bort det där röda kortet. Så här. Men vad...
Det tar ja, inte men hur motiverar någonting. Man det? Nej,
det var ju
nej.
Det Madrid ville. Liksom. Ja. Det andra kan de inte göra någonting åt. Men det röda kortet, det var ju det de ville tjata bort. Och det lyckades de. Ja. Vad fan, hur är det möjligt?
Nej, men det är ju liksom... Nej, det blir ju liksom... Man tappar ju lite hoppet om de här som styr eller ligger. Och man blev väl inte förvånad, för det är liksom inte... Första eller sista gången som liksom Tebas och hans gäng gör bort sig totalt. Men det är liksom inte bara så att man gör bort sig. Alltså, för det blir liksom en hel fotbollsvärld skrattar åt Spanien och La Liga på något sätt. För att alla kan ju se det. Ja, alltså, klart att det blir liksom en jävligt tuff situation för Vini när han hamnar liksom i den etluten som han gör. Han blir rasisthatad, bla bla bla. Det ena leder till det andra, han hamnar i en sån situation. Men samtidigt så kan du aldrig få svar. Alltså du kan aldrig få svar. Då är det ju liksom mer Ancelotti som då får ta på sig att jag skulle ta ut honom innan. Eller lagkamrater som på något sätt liksom får lugna ner honom. Du kan ju aldrig försvara att du liksom ska gå till fysiskt angrepp mot någon annan på något sätt.
Nej.
Och vad liksom skickar du för signaler då? Ja, men okej, får du en full tackling av någon spelare på planen, då har du rätt att gå fram och liksom klappa till honom. Det är helt okej, då har du liksom ett fripass. Var går liksom gränsen då på något sätt? Vad är okej provokation och liksom ge tillbaka på, vad inte det? Men ja, det känns som jag sa, det här kan man diskutera så himla länge. När man väl börjar prata om det igen så kommer allting tillbaka på något sätt. Alla känslorna som det var omkring då. Men det är väl skönt är väl nu att man kan prata om det lite mer nyanserat på något sätt. Och förhoppningsvis så är det ingen som tycker liksom att vi sitter här och försvarar något rasistiskt. Utan vi försöker hålla två tankar i huvudet samtidigt på något vis.
Ja, det hoppas jag har framgått med all önskvärd tydlighet. Jag personligen och du också, vi ställer oss bakom Noah i rasism och banderollen.
Absolut.
Alla dagar i veckan, men som sagt, två tankar i huvudet här.
Ja.
Så vi får se. Han hade ju duckat någon typ av videokonferens här med rättegångsgrejer två gånger. Så att nu åkte han ju med poliser och allting in till någon lokal i Madrid där och kunde delta så. Så vi får se vad som händer efter det här då. Han backade inte och det retade upp Valencia, så de gick ut med en ny.
Ja, nej, men det var väl bra.
Officiellt
det var
bra att man inte... och krävde en rättelse av hans uttalande.
Nej, men jag tycker det är bra att man liksom inte bara låter det här, ja okej, skitsamma, vi kan inte bry oss mer, utan att man står på så här, för att där har man faktiskt 100% rätt. Och det liksom, tycker jag också att någon borde markera mot honom på något vis att... Är du verkligen säker på att du står kvar vid dem? För jag menar, du vet inte hur liksom lagarna fungerar i Spanien, men i Sverige så är det här såklart förtal ju. Alltså, du kan ju inte anklaga någonting för någonting som inte stämmer. Framförallt inte, det här är ju liksom tuffa anklagelser som redan har sårat Valencia. Som vi sa innan, att hälften av alla som inte följer La Liga minst har ju bara läst rubrikerna på Expressen och vissa varser runt om i världen. Och nu kommer det här upp igen på något sätt. Så att det är ju ett klockrent förtal eller mene eller vad man nu vill dra det till om man är jurist. Men...
Det blir väl mene då om man har i rättegång?
Det borde ju vara så.
Svårbevisat dock.
Ja, nej, det är väl lite så.
Ja, vi stänger väl den. Får se fram emot nästa. Jag hade en kompis på jobbet som frågade om Valencia, Madrid i vår kunde vara någonting att åka på. Då berättade jag hela den här historien för honom i fredags eller torsdags förra veckan.
Aha.
Och han sa, du, jag kommer åka på den matchen.
Ut med biljetterna direkt. Ja, exakt.
Nej, det... Alltså, det kan bli het, jag bara garanterat. Ja.
Det är tur kanske att det inte liksom ligger här till helgen, alltså nu när de här känslorna är färska igen. Men oavsett vad så kommer ju det här kommer ju liksom bli, det är väl bara kanske hoppas för alla skull på ett sätt att Vinicius inte är spelbar den matchen, för att jag tror att...
Eller att han är det. Då blir det livat i grytan.
Livat kommer det bli, säkerligen. Ja. Och han kommer säkerligen inte springa runt och liksom, ska man säga, inte provocera tillbaka.
Nej. Ja, det här händer idag. Så det är färskt och bra. Sen så har vi väl en inte lika färskt paketmjölk längst bak i kylen. Nog med Staja. Vi borde märka eller utgånget datum på den. Men det händer lite grejer nu. VM i Spanien är ju 2030. Spanien, Portugal och Marocko. Och det har varit lite tuffa ord då från borgmästaren kring Noumi Staia. Där vi pratar om att den kanske skulle vara en av arenorna som skulle hålla lite VM-matcher.
Ja, och det började väl liksom sippra ut. Jag vet inte om det kommit liksom från något Valencia-håll eller Marathon-håll, men att liksom så, men det här kanske då kan hjälpa liksom att Valencia och Marathon får lite mildare krav på sig, för att man då kan se att Valencia som stad så att säga skulle vara mer behjälpliga med att färdigställa arenan för att man skulle se möjligheten att få en VM-match. Men
Och
där var ju då
publik och
Volvo.
intäkter och reklam.
Exakt. Ja, nej, och det säger ju borgmästaren också. Alltså Maria José Catalá, att det hade såklart varit fantastiskt att få liksom ett fotbolls-VM och få någon match i Valencia med allt vad det innebär. Men man kommer liksom inte göra några eftergifter alls på de kraven som finns, och man kommer liksom inte bara för att liksom kanske möjligen få en VM-match, så betyder inte det att Valencia kommer liksom vika sig här. Utan de kraven som finns med Maraton, att man ska liksom hålla det avtal och de orden som man har lovat, det är det som gäller. Så att, det var väl en väldigt tydlig signal till Maraton och Lima, man nu hade hoppats att det skulle finnas en liten, kanske enklare väg framåt. Att det gör det inte. Utan ska man färdigställa det här så är det enligt de kraven som staden har satt upp. Och det tycker jag är helt rätt. Och vi har haft upp henne innan, vill jag minnas, i podden där hon har, det var väl framförallt då när det var väl något möte när Anin Morti kom dit utan ett enda papper, och man liksom så hade planerat och jagat och få till en tid för möte i flera månader, och så hittar man äntligen en tid och man samlar ihop liksom alla stora pjäser från stadens håll och kom dit och hade väl förväntat sig att Anin Morti skulle liksom presentera massa grejer och någon plan framåt, allt vad det var, och han kom dit utan ett enda pappa hade väl egentligen inga besked alls, och då var hon ju inte särskilt snäll i orden heller. Så det känns som en person som, det var gumma, kan man säga så.
Ja, det mesta jag minns från den perioden, jag tror också det tillfället är Jockes favorit, täckväst under kavaj. Ha mage att kliva in i.
Precis, skit i att han inte har några papper med sig, men han går in i täckväst under kavajen. Det var liksom det som, det går inte hem i Norrland.
Ja, vilken pajas.
Ja.
Ja, men vi gör så. Vi låter Noomi Staia puttra vidare där. Obygd, så får vi se som händer. Det kommer ju konstant nyhetsflöde om rapporteringen därifrån, och 2 gånger av 3 så orkar vi inte ens ta upp det,
Nej.
men vi får se. Vi går vidare till Valencia Atletico Madrid 3-0. Underbar match att se på TV. Det var sånt drag på läktarna. Jag hade en icke Valencia-supporter från jobbet som var där ensam,
Just
åkte dit och sa att han blev kär i Mestalla. Alltså, helt magiskt. För jag sa det att, ungefär som på When We Were Kings, en bra kväll.
Ja.
Så det är svårt att säga att ingen slår Mestalla, men de är där uppe. En bra kväll är Mestalla där uppe. Och det
Ja, men
där var en bra kväll.
det var ju
Berätta.
verkligen, alltså, jag var ju nere i Valencia med tre barndomskompisar i stort sett, men inga Valencia-fans, stora fotbollsfans, aldrig varit på Mestalla eller Valencia. Ja, en av dem hade varit där innan, det var någon beige match mot Malaga för 4 år sedan tror jag. Och det var ju verkligen så att Atletico kom dit med 7-0 vinst i omgången innan. Valencia kom dit med ganska knackig form efter att ha börjat säsongen bra. Så satt ju där liksom innan, så, ja men vad tror du? Alltså min dröm är typ 2-2, att vi får fira 2 hemmamål, att man inte förlorar. Det hade varit skitbra. Då är jag liksom nöjd. Och jag gick ju nästan dit. Nu är jag kanske lite negativt lagd av mig som person på det sättet. Det var ju så. Nästan lite försökte intala att men det kommer bli förlust idag. Liksom Atletico Madrid är inget lag som vi kan tävla mot nu. Och historiskt sett har vi haft tufft mot dem också de senaste åren på något sätt. Men det var ju
Jag
alltså.
tycker att det är 10 år eller alla Simeone-år så vet du fan om vi har vunnit en match.
Det här var ju verkligen som att skruva tillbaka klockan, alltså nästan 20 år håller jag på att säga. När liksom Valencia, alltså det var ju Valencia som såg ut som Atletico nu, och Atletico som såg ut som Valencia på något sätt. Alltså det var ju inte. Valencia gör ju en skitbra match och Atletico gör väl en väldigt beige match. Men jag tycker liksom inte man ska lägga för mycket fokus på dåliga dom, utan det är ju. De får det här tidiga målet och får med sig med Steg, och även då är man så shit, ja men 1-0, nu har vi liksom så, nu har vi fått firat mål i alla fall, och nu kan man bara hålla det här, och sen kommer 2 och tänker man, ja okej, nu kanske vi kan 2-2, nu är ju klart surt att tappa 2-0, men man är ju hela tiden rädd för att det liksom så att de ska få hål på det, och sen så liksom flyger luften ur. Men det var ju verkligen så, som du sa, med Steja från sin bästa sida, så en otroligt tryck på läktarna. En lördag eftermiddag liksom med 25 grader varmt, alla har druckit liksom ett par pilsner, kanske inte alla, men de flesta har druckit lite pilsner innan. Det var verkligen, alltså, Helt sjukt, alltså det var verkligen som att man fick nypa sig i armen. Framförallt liksom om man ser Valencias liksom kräftgång. Det här, alltså många sätt. Kommer man liksom bara kolla på Valencias liksom insats, resultatet i sig mot den typen av motstånd. Det är ju inte många matcher som slår det här de senaste 5 åren kanske ens. Och att man får uppleva liksom en sån match på plats på Mestalla, det var nästan overkligt. Och
Det
hela
måste vara
dagen.
härligt på läktarna med. Det blir ju ofta så i ledning, så då stämmer man upp och man ser att spelet stämmer, då blir det ännu gladare. Så varje situation, varje anfall, det blir, alla ställer sig lite grann upp och det måste
Exakt.
varit helt magisk stämning.
Nej, men det rullar ju vågen och det sjöngs liksom sånger om Baraja och liksom Javi Guerra var ju liksom helt magisk och nej, det var ju liksom på alla sätt och vis en helt perfekt eftermiddag match. Och det är ju på ett sätt liksom sjukt när man liksom ser hur Valencias form och matcher såg ut innan denna omgången och hur det har sett ut efteråt, så blir man så. Vad fan liksom var det som gjorde att just den jävla helgen man är nere och ska se Valencia så gör man det här, och sen liksom så 3 matcher innan och 3 matcher efter så ser det ut som liksom helt andra lag. Men så då ser man ut som det Valencia som vi har tvingats vänja oss vid här de senaste 5-6 åren på något sätt. Så det är ju, ja, jag vet inte, det är ju, ja, alltså jag vet inte, jag har fortfarande knappt liksom smält att det kunde bli så jävla bra som det blev.
Ja, det är väl du som gör skillnaden. Jag hade en fråga som jag kom på när jag satt och funderade på vad vi skulle prata om kring den här matchen. Nu har vi pratat till leda om det, att jag hade turen att vara nere och kolla på Gedes och mot Sevilla då. Men ibland så när man är på plats på en match så tycker jag att man kan se, såklart, man ser saker i verkligen live. Man kan se andra saker som inte alltid går igenom TVn. Om du är på Formel 1 så ser du andra saker. Om du ser Messi live så kan du se liksom
Ja.
verkligen. Vad såg du hos Javi Guerra? Det man ser från TVn, ja, det är ju skottet.
Ja.
Jag kan se ett steg där i TVn. Men vad såg du live? Alltså,
Nej, men det är alltså
det är en hint.
ja, men alltså det är helt, man märker också att det är alltså precis som du har beskrivit liksom när Gedes hade den formen han hade när du var nere och så hade den matchen ner mot Sevilla. Lite grann samma slags bass är det, alltså så när Guerra får bollen och driver upp den så märker, alltså du känner liksom så, det börjar vibrera i betongen liksom. Folk ställer sig upp och liksom så, alla blir lite grann mer liksom på tårna på något vis. Och det är fan inte många spelare som liksom har det på sig. Och det är alltså, det är sånt jäkla otroligt genombrott från ingenting liksom till det här. Och nu dagarna, så det är väl imorgon som det ska tas ut en landslagstrupp till Spanien där många tror att han har chansen att vara med. Det är ju helt. Men spola tillbaka 6 månader i mars, april, då liksom är det bara de allra mest trogna Valencia-fansen som följer med Mestalla och ungdomslagen som kanske liksom hade någorlunda koll på vem man var. Några hade kanske hört namnet, men ingen hade ju där kunnat säga så, ah, okej, i höst kommer han liksom vara aktuell för spanska landslaget och liksom vara en given ledande spelare i Valencia. Så hans liksom, ja, det är liksom någonting, och han verkar ju vara, jag hade ju också så jäkla flyt på förmiddagen innan vi skulle hämta ut
Just det.
biljetterna så lyckades vi pricka in precis när spelarbussen ska åka iväg så att säga. Så alla, det var också kul att se vilka bilar som spelarna glider in med. Det var ju väldigt många som glider in med en Seat, vilket var lite förvånande.
Är det sponsor?
Nej, inte Seat, det är inte Seat,
Det var
vilket fan var
Skoda
det?
var det vi
Ska,
tar.
ja, precis, Skoda. Och det känns ju lite så. Här har vi liksom så fotbollsstjärnor, men de blir in med skada. Men det kanske också är en symptomatisk bild av Valencias trupp just nu. Det var en spelare som gled in med en Porsche. Kan du gissa vem?
Oh, vem är extravagant nog? Jag vet inte. Svårt. Ska jag slänga ur mig Jaume Domenech då kanske?
Nej, jag läste att han kom lite med bussen. Nej,
Va?
det var faktiskt Jaremchuk. Så det
Vad
kändes väl
är
som att han har tjänat sina pengar någon annanstans.
jag ångrar mig. Jaume tog bussen, kommunala bussen.
Ja, Diakabi kom med väldigt, väldigt hög musik. Och sen gick han ut från garaget med väldigt stora hörlurar på sig. Men det var också liksom spännande att se, för det verkar liksom, Javi Guerra, det har ju gått väldigt snabbt för honom med, kan jag tänka mig. Att liksom från att vara en fan till A-laget och en ungdomsspelare i stort sett till att liksom vara den som liksom får Mestalla att känna lite extra och få pulsen öka ett par slag. Det var också liksom där, det var inte så att man stod och pratade med dem när han stoppade dem och tog någon bild kanske, men man märker ju ändå, får ju lite utstrålning på det. Man ser liksom när Gaia kommer, ja, det är liksom så här, han är van vid det här. går fram, slår på sig liksom sitt leende och sen så liksom är han professionell och så går han in i bussen. Jean Wigard är lite mer osäker. Ja, fan gör man det här på något vis? Ja, okej, nej, men nu är det någon som vill ta bild med mig och någon vill ha autograf och någon vill ha det här. Så det är så jävla fint att se för att han verkar vara, man får ju verkligen lägga bilden av att han är oslipad även där, men verkar vara en sjukt genuin person på något vis. Och alltså, som spelare så känns det som att han har ju på något sätt allt. Alltså, och det som för mig gör det extra speciellt att han slår igenom nu, det är ju liksom också att han gör det under Barasch. Alltså det, man får ju lite grann de här känslorna att Barasch har varit nere och sett liksom, den här killen har någonting. För det är ju lite grann en Barasch-typ. Alltså du kan ju se en del av målen han gör, det är ju typiska Barasch-mål. Gör du någonsin liksom stora steg på något sätt. Han kliver fram, tar de här distansskotten. Det är inga liksom så raketer i krysset, men det är liksom sådana lugna, behärskade skott på något sätt.
Nej, det ser så enkelt ut när han tar skott, men så ser man hur jäkla hårt och välplacerat och skruvat det oftast blir. Och det är ju ett signum för dem som verkligen har skottet.
Ja, nej, men precis som du säger, det är liksom inte så att han går fram och tar i på kung och fosterland, för det ser så himla, ja, men det ser ut som man har liksom så 10 års erfarenhet av La Liga och nu ska jag gå fram och göra det här igen på något sätt. Man har ju väldigt svårt att liksom komma ihåg att det är liksom hans första La Liga-säsong egentligen. Han blir ju mer eller mindre inkastad i våras. Och det är ju på något sätt att han bara flyter fram på planen på något sätt. Allting han gör ser så självklart och enkelt ut. Det är liksom inte, ja, jag vet inte, enorm potential i honom. Och det är också så himla häftigt att se när det är en produkt som kommer från de egna leden och att han gör det under, återigen liksom under Barasch på något sätt. Sen blev jag också imponerad av, alltså det här var också Christian Mosqueras första match som mittback. Det där tycker jag också man kan se, alltså, när man sitter ibland och kollar lite grann utanför spelet, som du säger, att det finns mycket ledaregenskaper i honom, tror jag, som jag tror liksom gör att han kan växa i det här. Och det känns också som att han har mycket, mycket förtroende i gruppen på något sätt. Man använder honom i uppspelsfaser, det är han som liksom ibland går upp och liksom korrigerar inom ett fält där, eller liksom så pratar med Korea på högerbacken att behöver du komma ner och göra det här och så vidare. Så att en väldigt mogen spelare som jag hoppas liksom vi kan få se mer av, för att han imponerar på mig. Och då har han ju liksom ändå ingen enkel uppgift, det är ändå en landslagsmeriterad Alvaro Morata som han fightas mot och en Griezmann som liksom ligger bakom och lurar där. Så att det är ju verkligen kastas in mot top notch anfallsspelare i liga på något sätt.
Ja, så det var det som var bestående intrycken egentligen, förutom glädje, eufori och 3 poäng och 3 mål, Xavi Guerra och Mosquera.
Ja, det skulle jag säga, spelarmässigt var det. Och ja, det var väl det. Och sen är det väl att man aldrig ville att det skulle ta slut. Det var väl det liksom så, man kan inte 6 minuter, och det kunde väl lägga till någon minut till. Det var ju liksom verkligen så, man ville ju njuta av varenda sekund liksom där. Då när det är 10 minuter kvar och det är 3-0, då bör man känna att ja, fan, det här kommer ju gå vägen. Det är kanske först där man vågar känna det på något sätt. Och då kan man bara liksom stå och njuta och känna med Stajas värme och kärlek och den jävla stämningen som det kan bli där inne en sån här kväll. Det har man verkligen saknat.
Ja, det kan jag tänka mig. Var det länge sedan du var med på match innan?
Ja, kommer du inte ihåg, men jag tror nästan det var cupfinalen 19 faktiskt. Sen kom ju pandemiåren och i fjol blev det ingenting. Så det
var det dags.
Ja, det var det verkligen. Då får man välja sin match nu när man ska dit igen. Det var ju verkligen, man får ju verkligen blodiga tand när man är där.
Jag ska komma ihåg, jag är inte en man som bettar ofta på oddset. Skulle säga aldrig, men jag har lärt mig att när du åker iväg med en Toyota eller VVV gåtröja, så då kan det vara läge att betta på Valencia.
Ja, det verkar. Hoppas det håller i sig. Man vill inte paja det nu, den sviten. Det var det som jag skrev det till er. Det är ganska sjukt. De 2 senaste matcherna har varit på Valencia. Det är liksom cupfinalen och den jävla glädjen och sjuka matchen det blev. Och nu var det den här 3-0-segern hemma mot Atletico. Även om inte det liksom är samma som en cupfinal, så är det ändå liksom en ganska stor upplevelse på något vis. Så att det känns som att kvalitet går före kvantitet ibland på något sätt.
Ja, så är det. Nej, det var en fröjd på tv och avundsjuk på dig, eller glad också för din skull att du fick vara där.
Ja, nej, den här matchen kommer verkligen vara en sån match som man kommer ihåg. En av de Valencia-matcherna man kommer komma ihåg länge, hela upplevelsen.
Ska vi ta några som du inte kommer komma ihåg så länge då?
Ja, bra övergång.
Ja, men vi blåser igenom dem lite halvfort här. Vi kan fastna lite längre kanske på senaste matchen och sen kommande match då. Men den här fina insatsen följdes ju upp med av en 2-2 mot Almeria borta, nykomlingen. Man tappade ledningen två gånger och man lämnade med den matchen med en känsla av att det kanske kunde och borde ha blivit en vinst. Diego Lopez och återigen Guerra då.
Framförallt när man då så omgången efter när Sevilla gjorde 5-1 på Almeria, då kände man ju verkligen. Och det är det som är lite så. Sen samtidigt, vi har väl sagt och skrivit det många gånger, det är liksom så här vi nu får räkna med Valencia den här säsongen, att man kan slå vilket lag som helst när man har den dagen, men man kan också förlora eller tappa poäng mot vilket lag som helst. Men det är så man känner liksom, fan Almeria, det var liksom sån himla chans att liksom segla vidare på den här 3-0 på något sätt. Och Almeria är ett lag som man ska ha bakom sig. Så fan, lite surt ändå att man inte liksom kan ladda om mer. Men det kändes, där kändes det som, sen har väl matchen efter som vi kommer in på, är väl mer oroande på det sättet, men det kändes som det var lite urladdning mot att Atletico på något sätt, att man kanske inte hade, för det var ju en veckomatch med vill jag minnas mot Almeria, så att man hade kanske inte helt laddat om på något vis efter den urladdningen med 3-0.
Ja, och sen så är det lite så i fotboll också, där med marginaler, och det går ju att diskutera i oändligheter om det mot Atletico var Valencia som gjorde de dåliga, eller om det var Atletico Madrid som var dåliga. Kollar man på målen, Hugo Duros första balja, ja det studsar med kan man säga, den är inte klockan. Och andra baljan lite samma, sen i Xavi Guerras fantastiskt, och då är det 3-0 och propparna ur liksom. Sen andra matcher, då får du inte in de där bollarna. Nej. Och då gör man inte djupare bedömning av matcherna. Eller insatserna snarare sett. Så tycker man att allting är bra mot Atletico och allting är kass mot Almeria. Så hade vi studsat med mot Almeria så hade vi haft tre pinnar där. Då hade vi haft världens form. Så att det går lite fram och tillbaka det där. Vi tar gärna emot den här, går med oss. För det har fan i mig gått emot oss också ett par gånger.
Ja, nej, men precis. Nej, men det var väl alltså, det man var mest förvånad mot Atletico, det var att de kändes ju, om det är liksom de som var bleka eller Valencias defensiv som var så jävla robust. Men då, det var ju inte många målchanser som man släppte mot sig. Och då känns det liksom så här, kan man hålla den defensiven mot ett Atletico som ändå har en bra offensiv, då ska man inte behöva släppa in två mot Almeria. Men ja, så blev det.
Så blev det, och flyttar vi vidare där. Mot en match mot Real Sociedad hemma, så hade man kanske hoppats på en liknande insats mot Atletico, men det blev det inte. Det blev förlust med 1-0. Vi hade rött kort på Amala som gjorde debut från start. Han hade ju några inhopp där innan, men gjorde debut, och det var tyvärr en magisk match, följdes upp av ett plattfall. Det stod 1-0 när vi fick utvisningen, och sen hände det inte mycket mer, förutom att tyvärr då Gaia också gick ut skadad och är borta en stund.
Ja, det här kände man, alltså, jag tyckte Valencia, alltså det står 1-0 i paret, men jag tycker ändå att man gör en bra första halv. Det känns inte särskilt, eller Atletico Real gör mål på sitt första typ enda anfall. Sen kan man ju kalla det klart en styrka, och de är jävligt kliniska. Men det är klart att när man hamnar i underläge mot Real Sociedad som ändå är ett bra lag och får spela med 10 man i en hel halvlek, då blir det ju kämpigt att försöka jaga en kvittering. För jag tror ju att hade Valencia fått göra 1-0 här, Real Sociedad hade liksom en Champions League-match några dagar efter. Jag tror liksom att de hade nog kunnat släppa den då, om man säger så. Nu blev det ju mer att de kunde ju ganska behagligt spela på det här 1-0 resultatet och ännu mer i andra halvlek. Så att ja, där känns det som att både Almeria skulle man vunnit, den här matchen skulle man absolut inte förlorat heller. Så att det känns som att 2-4 poäng här någonstans skulle man nu haft, och man fick bara med sig en. Så att det svider ju på något sätt, för att det blir ju liksom, det är så himla tajt. Så att, men när vi slår Atletico så är det plötsligt upp och liksom pratar om Europa-ligplatser, och det kanske inte är där vi ska hamna i slutet av säsongen ändå, men alla poängen man tar har man med sig på något sätt. Just då kryss mot Almeria som är ett lag som man ska hålla under sig, och vi hade någon förlust där innan mot andra lag som man ska hålla under sig. Man ser Alaves, ja. Och man ser som ett Almeria som har tagit 3 poäng och ett av dem är mot Valencia. Då känns det ju lite surt och onödigt på något sätt. Att man liksom inte slår Real Sociedad, där man kunnat köpa om Real Sociedad gjort en bra match. Nu känns det som att man ger Real Sociedad den här matchen lite väl enkelt, tycker jag.
Jag tyckte det var lite märkligt ändå när man dels såg på Atletico-matchen med Diakabi och Mosquera på mittbacken. Det kändes bra, tyckte jag. Och sen så kommer då en Almeria-match. Då väljer vi Mosquera igen. Vet inte om han var superdålig och mot Real Sociedad, då bänkar man Mosquera och väljer en sänk Özcasar som jag tycker är undermålig och släpper in en Mosquera på slutet. Jag vet inte riktigt, den här sänk har ju varit en kanske snackis, man får ju läsa lite, filtrera lite på Twitter vad som sägs, men folk är inte imponerade av honom. Jag vet inte, ska man satsa på Mosquera? Alltså på något sätt så har du ju en bra egen produkt. Han är ung, han gör bra matcher, han behöver erfarenhet. Jag vet inte om man vill skydda honom eller någonting, men varför får han inte starta mer? Varför petar man här mot Real Sociedad?
Nej, framförallt när det är mot liksom sänkt. Det hade ju kanske varit mer förstörelse. Okej, Gabriel är tillbaka.
Så var det senast mot Betis.
Exakt, du vill få in honom i spel. Då kör vi lite rotation på dig om man ska på något sätt. Men liksom en sänk som inte alls har imponerat. Och det, sen kan man väl säga, det är en väldigt enkel liksom, det är väldigt enkelt att han blir lite så här syndabock och scapegoat på något sätt. För att många menar så, fan ni köpte ingenting i sommar i stort sett, men ni la 5 miljoner på att liksom signa sänk och Özcasar. Vad sör ni där? Och det kan man väl köpa, men samtidigt kan man inte hålla det mot honom på något sätt. Det är ju inte hans fel, men där blir ju också som du säger på Twitter ibland att det blir liksom lite väl svart eller vitt på något sätt. Men jag håller med, alltså det finns ju, medan Sänk spelar ju en del av de här inledande matcherna. Jag vet inte vilken det var när jag gjorde liksom en horribel insats. Det var någon av de här hemmamatcherna i början. Men,
så han fick hoppa in 15 mot Osasuna först och sen fick han hoppa in 44 Alavés borta. Sen startade han mot Atletico, startade mot Almeria.
Jag tänkte på Sänk.
Inhoppare mot Sociedad och startade igen. Ja, det måste ha varit Osasuna hemma då.
Ja, det kan det vara. Nej, men jag förstår liksom inte vad man riktigt ser. Alltså när man nu har, som du säger, att du har en Sänk och en Diakabi som jag tycker så bra ut tillsammans också, som verkar förstå varandra. Man såg ju också liksom efteråt att det var ju...
Eller menar du ganska... Mosquera Diakabi?
Ja, precis.
Ja, du sa Sänk, men ja, du menar Mosquera Diakabi?
Mosquera och Diakabi som ser väldigt bra ut tillsammans och de verkar ju... Ja, men, och det var efter hemmamatchen där med Atletico, då de liksom stod ganska länge kvar på planen och kramade om varandra och liksom uppenbarligen pratade med varandra liksom, fan vad det gick bra idag, fan vad bra det var, och liksom har någon slags liksom dynamik mellan sig på något sätt, att man inte låter de två, för vi vet liksom, så Gabriel kommer vara skadad, det går liksom inte att bygga mittbackslöset kring honom, för att det är så, ja, när han är frisk och han är 100% absolut, och är han väl en bra ligaback oftast, men ska du liksom bygga någonting för framtiden och för säsongen i stort, så är det de här två du kanske ska satsa på något sätt. Men det blir ibland som att nu har man betalat så mycket för Sänk, så nu måste vi göra någon chans på något sätt, för att uppenbarligen borde det finnas någonting i honom, för nu sist spelar han väl lite vänsterback eller hur det nu, ja, fem mittbackar samtidigt nästan, har det på att säga.
Nej, och jag fattar inte riktigt heller, om man från min synpunkt så med dagens uppsättning så är väl Paulista och Diakabi första valen. Nu är Paulista, Gabriel då, ganska ofta inte tillgänglig. Då har du en egen produkt i Mosquera som jag tycker är bättre än Sänk Özcasar. Möjligtvis att de är lika bra eller har olika kvaliteter. Varför inte spela den unga spelaren som inte är... Jag kan omöjligtvis tycka att det finns någon fog för att tycka att han är sämre som mittback än Sänk Özcasar. Han är 19 bast.
Ja. Nej, exakt.
Det kan finnas liksom en enorm utveckling. Och vad är det en 19-åring behöver? Jo, han behöver spela seniorfotboll. Ja. Men låt Kahn göra det då. Ja.
Nej, det var ett par väldigt märkliga. Alltså, nu förhoppningsvis har han fått komma in igen som... mittback tillsammans med Diakabi sist, så förhoppningsvis så var det kanske bara att han ville ge Sänk en sista chans kanske på något sätt. Eller om det var bara att han hade någon lite känning eller någonting, jag vet inte. På Mosquera att han hade spelat en match, många matcher rad, jag vet inte. Det känns också konstigt, men nej, jag håller med. Alltså, där finns, jag tycker det finns så himla mycket Mosquera som man gillar att se och som liksom så många grejer som gör att han absolut kan bli en väldigt, väldigt bra mittback framåt, tror jag, för att han har liksom, han har fysiken, han är bra med fötterna, och det är exakt som du säger, det han framförallt behöver nu är ju liksom att få spela och få liksom erfarenheten på något sätt, och det som mittback är det också betydligt svårare liksom, så att få något inhopp här och där på något sätt. alltså som anfallare i mittfältet är det mycket enklare att komma in i en match och inhoppa, att du kan få 25 minuter där och halvtimme där, och det samlar du på dig lite erfarenhet med. Mittback har ju ofta svår, alltså du behöver ju mer för kontinuiteten där tror jag, för att bygga
det ser
ut
du på Gabriel.
Erfarenhetsbanken.
Det ser du på Gabriel, hans inhopp nu för tiden, jag är fan inte impad. Det är högt och lågt, men han har ju inte heller just nu matchtempot eller matcher, för han måste också ha en 3-4 matcher för att komma in i det, och han får liksom aldrig det för att han är skadad hela tiden. Ge Mosquera det då för fan. Mosquera, hur det nu uttalas.
Nej, och sen är det väl också trist, alltså, men så där matchen, det var alltså, vi satt och kollade på det lite snabbt här innan, men nu får varven och hur liksom deras speltid har sett ut sen de anlände, och det känns som med Amala så hade man ju liksom en bra, ja, men han fick liksom en kvart, sen fick han 20 minuter, sen fick han en halvtimme och sen fick han en start här. Och man var ju liksom nyfiken på att se, okej, nej, men nu vill man ju börja se, för jag tycker inhoppen har liksom inte varit varken bu eller bä. Ja, precis. Det har inte varit dåligt, men det har inte heller varit något så att man har kunnat se att okej, han kommer att tillföra det här, eller med honom får vi den här dynamiken eller någonting nytt på något sätt. Så det känns som okej, nu får han liksom en start. Så är liksom, ja, men det första innan han blev utvisad så är det väl ungefär så inhoppar han, inget speciellt så, men då tänkte man, ja, men okej, ge han nu 70-80 minuter. Och sen så tar han då, om man då är lite, alltså det går inte att säga utvisningen, det är lite otur på den andra att armen kommer upp högt och sådär. Och kanske lite övertaggad också på något sätt. Men sen så gör du då, ja, men då är han avstämd mot ett Betis där vi då dessutom hade flera spelare skadade. Så att, ja, om vi liksom snabbt ramlar över på den Betis-matchen senare, så där börjar det liksom bli tydligt hur jävla tunn truppen är. Att du har liksom 12-13 spelare som en bra dag kan slå vilket lag som helst. Lex Atletico Madrid hemma. Men när liksom skadorna börjar komma, då skador på Gaia och det är folk i Gär och Kanyos är skadade, Jesus Vasquez och Alberto Marisen innan, och då har Namala som är avstängd. Ja, det är liksom, då är du uppe i liksom en 6-7 spelare kanske som alla skulle vara med och fightas i alla fall med startplats. Du har, bänken blir ännu tunnare då, så det är liksom inte så mycket att göra om liksom inte spelet stämmer på något sätt. Och det är väl det som jag tyckte på ett sätt var, för Betis-matchen är väl kanske den och de här tre sen, eller de här fyra sen, eller de här tre förlusterna eller poängtappen som har varit minst orättvis. Alltså där var det ju ingenting att säga. Alltså, det hade kunnat bli 4-0. Valencia var aldrig i närheten.
Ja, det fanns något skott, men det var ju närmare 4-0 än 3-1. Men förlusten var aldrig något att oroas över.
Nej, där var det ju det som är lite oroväckande, liksom hur långt ifrån. Man är ju också rädd liksom när man har ett sådant här ungt lag och som har mycket energi från början och liksom det, allting är nytt och man liksom svävar lite grann på det. Hur möter man lite motgångar, hur möter man liksom så här när det börjar ta emot lite grann, när bensinen börjar ta slut hos en del kanske. Jag tror ingen av de här liksom som vi har hyllat som Xavi Guerra eller Diego Lopez eller Fran Perez eller någon annan, de här Mosca har ju liksom ännu hittat att hålla liksom en hög jämn nivå på något sätt. Så att det kommer att gå lite upp och ner där, men du vill ju inte, som det ser ut mot Betis, att det blir någon slags kollektiv kollaps. Att du vill ju kanske ha att, fan okej, Xavi Guerra hade inte sin dag idag, ja, men då slänger vi in någon annan kanske.
Men det är lite pannben här var. Jag tyckte det var så jäkla håglöst mot Betis. Alltså, ingenting funkade, kändes det som. Så där, jag vet inte, det var så jäkla gråtrist match, och vi kan väl prata lite grann om Jeremtjuk. Han fick ju sin första start där. Jag tyckte, fan, det hände ju ingenting nu, så här, vi hänger inte den förlusten på Jeremtjuk, och han kanske inte satte sitt spel på det sättet, men fan, bättre debuter från start har man ju sett.
Ja, men det är väl fått, alltså det är väl också liksom, alltså jag håller med att det är inte så att det var hans, han var liksom en stort bidrag till förlusten. Det är väl ingen kul match själv att starta, men det är ju också så, men det vi har sett av honom hittills är ju så här, ja, varför varvar man honom liksom på något sätt? Alltså var det bara liksom så att man tog vad som fanns om man skulle få in en anfallare i sista minuten? För han gjorde väl en kvart mot Sociedad hemma när man jagar mål. Syntes ingenting spelmässigt direkt då. Var väldigt, väldigt blek. Men man knappt var på planen. Nu fick han en halvlek här. Och utmärkelse.
Alltså, definitivt. Paus,
ja.
Har ju ändå en Hugo Doro som startat 7 matcher, 3 baljer, kommit igång. Det börjar bli Toko och en Hugo igen. Och man börjar liksom så här. Nej, men då startar vi ju Remtjuk. Tänkte man, men då har ju gubben trollat lite på träningen i alla fall. Men ja, det såg man inte på planen i alla fall.
Nej, man hade hoppats också att man skulle se en jävla energi från honom. Okej, nu får jag chansen på start, nu ska jag fan visa och ta chansen liksom. Men det, alltså, det var inte det att du såg liksom att det fanns energi eller någon slags extra vilja hos honom, utan det var ju lika beigt från hans sida som det var från många andra sida. Så att det är det som är lite synd, för det är nyförvärvet som liksom jag tycker har sett piggast ut, framförallt när man inte är inne på det mot Atletico, men jag tyckte Kanyos var så riktigt riktigt pigg ut faktiskt, och han vill hela tiden ha bollen, han liksom är hela tiden ett hot och vill utmana. Och ligger ju bakom för första målet med en fin assist och kommer ju runt flera gånger, och då möter han ändå liksom en Aspicueta där som är ju ändå liksom en någorlunda landslagsback, får man väl ändå säga. Det som är oroväckande där, det är väl mer att det var någon slags baksida som gick, och han har inte fått så mycket speltid och har inte spelat särskilt mycket de senaste åren, så att man frågar liksom hur redo fysiskt han är liksom för att kunna vara en startspelare match efter match. Och det är lite synd, för att han är den förvärvet som jag har sett har mest liksom haft någonting att erbjuda laget, eller man ska säga. Det känns som Amala, ja, du har ju ändå liksom en Xavi Guerra, du har en Pepe Lu, du har en Almeida som liksom för mig just nu ligger före på inom mitt fältet. Du har en Jaremchuk, nej, Hugo Doro ligger före för mig. Vi har Seng som vi pratade om innan, som är väl andra nyförvärvet får man väl säga, som kanske är fjärdehandsval på mittbacken. Så det enda liksom nyförvärvet egentligen som jag tror skulle kunna vara en vad ska man säga, spetsspelare, det är nog Kanyos, men där är det mer frågan på liksom skadorna, om mycket han kommer kunna klara av att spela tyvärr.
Jag har en sista fråga. Ja. På Atletico-matchen. Man ser ju andra grejer när man ser hela planen hela tiden. Och nu vet jag inte om du specialstuderar Kanyos. Men han utgick ju någonstans från någon vänsterkant. Framför Gaia. Så länge han lirade. Men var han offensiv, frejdig framåt så? Och ville han hela tiden gå på löpning? Och var liksom en andra anfallare i den mån Hugo Doro var ensam, eller André Almeida andra eller en tia. Vad såg du av han på Atletico-matchen i spelet utan boll och lite sånt där?
Ja, men det var en grej som jag inte riktigt hade förväntat mig att se hos honom faktiskt. Så det var att jag tyckte han kändes, jag ska förvänta mig att jag ska säga, men han var extremt påkopplad. Och han var liksom, han visade, för mig visade han en extrem vilja. Och det är också liksom när han inte har bollen, han tog ett hårt jobb i det defensiva. Blir han av med den, så var han liksom där snabbt och försökte antingen stänga ner eller vinna tillbaka den. Så tyckte hans disciplin, eller vad man ska kalla det, blev väldigt imponerad. Och det är ju säkert liksom från att han har fostrats liksom i Premier League, där det är mer det här, du kan inte bara komma och vara liksom en teknisk yttermittfältare från Spanien, utan ska liksom lyckas i England, så behöver du också liksom ha arbetskapaciteten och liksom ta det fysiska arbetet utan boll. Och det blev jag väldigt imponerad av. I spelet framåt så var han ju, alltså, han gillar ju att hålla sig långt ute i utgångsläget. Han ville väldigt ofta ha bollen på fötter, kom ner och hämta den, eller var liksom spelbar hela tiden. Och sen upplevde jag att nästan varenda gång han fick den, så hade han ju blicken framåt. Alltså han ville hela tiden utmana. Sökte de här växelspelen med Hugo Doro eller liksom någon innermittfältare som kom fram där. Och sen så var han ju med den här yttermittfältaren som kom lite grann i andra våg, men gärna liksom längs kant. Han drog sig sällan inåt på något sätt. När han drog sig inåt så var det ju kanske mer att han drog upp den på Hugo Doro, och sen kom han på ett tillbaka spel och kom på något avslut. Men jag tyckte liksom just det, att han hela tiden ville ha boll och att han hela tiden ville göra någonting med den på något sätt. Det var liksom så långt ifrån. Ibland så kan det kännas så att yttermittfältare, det är så himla enkelt att de blir extremt anonyma, eller de blir så himla isolerade. Men här var en spelare som liksom hela tiden försökte visa sig och gick ner och hämta och försökte liksom hitta trianglar och allt vad det kan vara. Så att, ja, det är jävligt synd, för jag tror att han kan verkligen bli den som bidrar. För att han kommer ju också in med, även om han bara är 26 år eller vad han är, så har han ändå erfarenhet med sig på något sätt. Och det är väl det som det här laget också behöver lite grann. Alltså kan inte bara leva på de här liksom 19-21-åringarna, utan du behöver ju ha de här 26-27-åringarna som Kanyos och som Hugo Doro kanske, som väl också börjar bli lite äldre, och de andra runt omkring, Gaia och de här, för att hitta en balans på något sätt. Och det är väl det är ju där jag ser liksom mer kontinuitet kanske av en Kanyos än av en Diego Lopez och Frampera, som blixtrar till ibland, men sen så kan det ju den här ungdomliga delen lysa igenom lite för mycket i andra stunder kanske.
Ja, och jag gillar också vad jag ser av honom. hoppas ju på att det är en spelare som vi kan ha bra nytta av. Jag är på 4 år. Inte allt för mycket pengar, men det känns ju kul att vi har en sån frejdig kille. Det finns ju flera spelare, kollar man på världsfotbollen och United och ja, inga övriga jämförelser. Men den hängande gamnacken som Rashford kommer in med United hela tiden. Det låter ju på dig som att Kanyos hade kanske en annan typ av tuppkam när han kom in och ville mer. Liksom. Det betyder så jäkla mycket att visa det där som du berättar att han visar.
Ja, nej, man märkte också att han var alltså, poppis eller man ska säga. Alltså, det var liksom inte det här gärra vibbarna kanske, men du kunde ju liksom känna att det här var någon som publiken gillar. Och jag tror också att man ser ju det här som jag liksom försöker beskriva nu, som man inte alltid ser på tv kanske, att det här är liksom inte en yttermittfältare som bara är påkopplad när han och bollen är liksom offensivt läge och kan dribbla, utan han är påkopplad hela tiden. Han vill liksom visa tydligt att han också spelar för laget på något sätt. Och sånt vinner ju ofta fansen, om man säger så. Och jag tror också att det vinner förtroendet liksom i egna laget på något sätt, att du ser att okej, okay, men du ser lite grann så okej, okay, han har varit i England, han har fått lära sig det här. Nu liksom tar vi efter det. Det är ingen av oss som liksom har råd att bara vara en offensiv spelare, utan vi behöver alla, för det är det som kommer att krävas och så. Kollar man generellt på Valencia, ska Valencia liksom så överträffa sig själva och hamna på över halvan kanske, om man nu säger att det är liksom en lite ambitiös mål för säsongen.
Då det är inte överambitiöst. Liksom. Jag tycker att det är ett realistiskt mål att hamna på överhalvan. Men,
ja, okay, men vi säger, så om Valencia ska ha en chans att kunna kriga om en Conference League-plats i alla fall, då behöver man ju typ vara det laget som jobbar hårdare än alla andra. För att du har liksom inte talangen och det tekniska spelarna eller bredden som de andra har, utan du behöver vara de som jobbar hårdast. Och det tycker jag liksom att han på något sätt går i bräschen för den speltiden som man fick
i grunden mot,
i alla fall. Vad sa du?
Ja, det är i grunden det är väldigt många.
Exakt.
Om vi kollar på ett Arsenal som till exempel går extremt bra, eller City, alltså det är få lag som jobbar hårdare i defensiven över hela planen eller offensiven än Arsenal till exempel, eller Atletico Madrid eller många av de här lagen. Jag menar, och saknar du dessutom i La Liga mot Met kanske den här yttersta spetsen eller spets som Valencia gör, då kan du inte slarva med jobb.
Nej.
Då har du ingenting kvar.
Nej, det är ju lite grann det som liksom Simeone och Atletico byggde upp hela sin stora tid på något sätt från början. Innan de kunde värva liksom storspelare, så var ju det här grunden som Simeone la på något sätt. Alltså ha en stabil defensiv och sen se till att jobba hårdare än alla andra. Och sen liksom tar du steg för steg med det, och sen när du liksom har kommit upp där, ja, men då kommer du också kunna locka till andra typer av spelare på något sätt, och då kan du bredda repertoaren kanske. Men där Valencia är nu, så är det här är också det enklaste världen att göra, för det finns inget som hindrar Valencia från att vara laget i La Liga som jobbar hårdast. Det finns ingenting, det spelar ingen liksom roll hur mycket pengar du har och vilka spelare du har, utan det kan du verkligen vara med och påverka själva på något sätt.
Fan, du som långdistanslöpare, till och med du skulle kunna jobba hårt på en plan. Så, förstår du vad jag menar?
Jo, men
det behöver du inte betala miljoner för.
Nej,
euro. Jobbet kan du få från alla.
Ja. Nej, men så är det. Alltså, det var lite grann. Alltså, jag kommer kolla tillbaka till sin egen minst sagt begränsade fotbollskarriär. Alltså, var liksom, jag insåg det ganska tidigt att jag är inte den mest tekniska, jag har liksom inte de här spetsegenskaperna som liksom skulle kunna ta mig långt någonstans, men det jag kan göra och påverka själv är liksom att träna jävligt hårt vid sidan om och liksom bygga upp någonting själv där, och sen så var den som jobbar hårdast på planen på något sätt, för det där spelar det liksom ingen roll talang eller vilken klubb du spelar på något sätt, utan det kan jag alltid vara, försöka liksom vara bäst så bra jag bara kan, och det är bara jag som kan liksom påverkar det, ingen annan egentligen. Och det är liksom den mentaliteten som du vill få fram i ett Valencia för då. Alltså, menar, där är ju lag som, ja, vi sa väl det förra säsongen, och Osasuna tog en Europaplats. Det gör ju inte de på grund av att de har liksom värvat supersmart eller bra spelare, utan det är ju för att du får alla att dra åt samma håll och alla jobbar stenhårt. Alltså Valencia har ju ändå talang i laget. Så kan man få det här laget att jobba stenhårt, så finns det ju absolut möjlighet att komma 7-8 den här säsongen.
Ja, och du kan ju dra många exempel på just det. Vi kan ju ta vår egen, kan man väl kanske kalla det, men Gennaro Gattuso har vi ju byggt en karriär på det. Du kan ju ta en Sebastian Larsson.
Ja.
Kan vi slänga in en Wernbloom kanske i mixen. Han kanske var bättre på det fysiska närkampsspelet så, men det är ju alla spelare som i någon mån ändå har saknat kanske bolltrillartalangen. Men de har ju byggt alla jättefina karriärer på ett pannben. Och det måste ju Baraja själv kanske också. Det måste ju Baraja ta fram från 11 startspelare och 5 avbytare.
Ja. Det är det minsta. Ja, nej men exakt. Det ska alltid vara grunden på det. Sen så kanske du inte kommer vinna varenda matchen då. Men kan man liksom varje match gå ut i omklädningsrummet och säga fan idag var vi 11 spelare där ute eller 13 spelare där ute. Vi gav allt, vi jobbade stenhårt. Idag räckte det inte ändå. Nej, so be it. Vi har liksom den truppen vi har. Men jag tror ju att får man till det, då finns det ändå liksom tillräckligt med talang i laget också. Så har man bara det som grunden kryddat över den här talangen hos de här Guerra, Canios och Pepe Lu, Almeida och så vidare. Ja, men då är det liksom så. Ja, där är kanske 4-5 lag som fortfarande kommer vi liksom inte över 38 omgångar ha fler poäng än. Men jag tror liksom mellan liksom placering 6 och 12, kanske 13. Mm. Där är det jävligt tajt. Där är det liksom mer, vem vill det mer än de andra på något vis.
Ja, och jag menar med rätt pannben hos folk och den talangen som vi ändå har. Det är inte helt talanglöst. Nog fan ska du spöa Alaves, Celta Vigo, Granada och Almeria på det.
Nej, det är exakt.
Inte snack om saken.
Nej, och det är väl det som liksom så, om man bara ska jämföra med förra säsongen. Så känns det ju, det var också någon som skrev det på Twitter tror jag läste liksom så att även om det går lite upp och ner i år så man fan ändå, du känner mycket, mycket mer med laget i år på något sätt.
Alltså
förra året så kändes det ju mer som ett ihoplönat legoknäktslag på något sätt. Det var liksom väldigt, väldigt svårt att liksom känna någonting med laget. Det var ju först under våren när de här kom upp liksom med Guerra och Lopez och liksom framförallt Peras när du började liksom känna att han fann det och Baraja på bänken. Du började ju få känslor för laget på något sätt. Och det är ju det som är häftigt i år och det är det jag också tror både för fansen. Det är betydligt enklare att liksom köpa att gå lite upp och ner och känna med laget. Men jag tror också liksom i längden att spelarna bryr sig mer i år på något vis. Och om de inte gör det så har du liksom ändå en Ruben Baraja där som liksom alla vet vad han har för status i klubben och vad han har gjort i klubben och han har liksom de här historierna med vad liksom hans lag gjorde för 20 år sedan. De hade inte den bästa truppen. Valencia kommer inte vinna ligan i år, men det skulle kunna vara en liknande bedrift för Valencia att komma på Europa League-plats i år som när man vann ligan 2004 kanske. Så det är det som jag tycker ändå är mycket mer kittlande med årets säsong än fjolårets säsong. För jag tror, nu vet jag inte, utan att ha kollat upp det så känns det som här 8 omgångar in så är det väl ungefär liknande sak som vi hade i fjol. Ändå så är man mycket, mycket mer fram emot årets säsong än man gjorde liksom förra hösten på något vis.
Jag tänkte att jag skulle vara supersnabb och kolla på hur det såg ut i fjolåret, men nu var jag inte så snabb som du avslutade det.
Nej, men det är också, alltså förra så kändes det inte som att det fanns någon framtid på något sätt. Alltså det var lite så att det spelar ingen roll den här säsongen går, för att det här laget, det är ingen av de här som antingen inte vill vara i Valencia eller kommer inte vara kvar för de inlönade. Nu känns det som att det finns liksom en framtid att bygga på. Jag menar, det är många spelare som gör sin första eller lägga säsong på riktigt i år. Kan man få behålla dem en säsong till? Kan man liksom hamna på en överhalva nu och börja locka till sig kanske lite mer intressanta spelare utifrån, så börjar man i alla fall om man vill, så börjar man kunna se lite ljus i den här tunneln, även liksom med hela ägarstrukturen och allting det här som känns som arbetar kanske åt andra hållet på något vis.
Ja, vi hade 13 poäng i fjol efter 8 omgångar. Vi hade 19 efter 17, så det gick åt helvete. Liknande start kan man säga, en vinst mer för, men sen gick det åt helvete. Nu får vi hoppas att det inte går åt helvete då.
Ja, men det känns ju ändå, nu ska man väl inte stå och säga så blir det 5 raka torsk, men det känns ju ändå. Ja, det som talar emot är väl det vi snackade om innan, liksom så att truppen är så enormt tunn, så skador på fel spelare och avstängningar och allting sånt som kommer. Det är väl det man är lite rädd för, men det känns ju ändå som att, ja, jag vet inte, det känns som att man har en trupp som är lite mer, jag vet inte om man ska uttrycka det, att man bryr sig mer på sig, så man tillåta det. Och kollar
man liksom, jag håller fullständigt med.
Och det är ju ändå, vi kommer väl in på det här snart, nu är det liksom Mallorca borta, det är väl absolut, vi ska gå in mer på det, det är väl absolut liksom någon där man har stor chans att kunna ta 3 poäng. Sen är det Cadiz hemma, ja där måste du ta 3 poäng. Sen har du Bilbao borta, på Bortomar såklart, och sen har du Granada hemma, så kollar man på de 4 närmaste så har du 2 hemmamatcher där du ska ta 6 poäng. Och sen har du Mallis borta där man väl åtminstone ska kunna budgetera med 1 poäng och kanske 3. Så jag menar, det är ju 7-9 poäng på de 4 närmaste, ska absolut inte vara någon omöjlighet.
Nej, vi ska komma in på Mallis nu här och där kan du absolut stöka till det. Och jag menar, borta mot Bilbao, du kan stöka till det. De är lite upp och ner, de har ju ganska bra höjd, men deras lägsta nivå. Alltså, har de en fel dag så kan vi absolut stöka där också. Så att, det ska inte vara omöjligt att plocka lite pinnar nu.
Nej, men det känns som att... men det känns som att man behöver nu ha de här 7 poängen efter de här 4 på något sätt också, för att inte känna att man, för menar, än så länge, även om vi nu har 3 matcher här med bara 1 poäng, så är man ändå kvar på 9:e plats. Men liksom ett par matcher till här där man inte tar någon 3 poängare, så börjar det kännas som fan, nu är vi liksom, nu är det mer att vi kollar neråt och uppåt. För jag tror fortfarande så är det så att man kanske kollar så här, fan, nu är bara 4 poäng upp till en Europa-ligplats. Ja, det är fan nära. Du vill inte hamna i ett läge där du hamnar på plats 14 istället och börjar kolla neråt, den liksom, den känslan sprider sig i truppen på något sätt.
Eller fjolåret där det bara handlar om att undvika nedflyttning liksom. Ja. Det var hela vägen in där, så att vi får se fram emot lite segrar. Vi kan väl kolla på Mallorca-matchen då.
Ja.
Det är ju ett Mallorca med 7 poäng som tar emot ett Valencia med 10 poäng. Så det skiljer inte jättemycket, fast de ligger på 16:e plats och vi ligger på 9:e plats. Så det är tajt där nere.
Tajt, ja.
Ja, och inget av laget har väl imponerat på slutet. Vi har bara kammat hem 1 poäng och de har kammat hem 2. Varav 1 i och för sig var ett kryss mot Barcelona som alltid är starkt. Den matchen såg jag, det var... Fan, inte oförtjänt tycker jag, sett över hela matchen, och det var ett Mallorca som väl krigade, så att det är inget skitlag. Sen den stora grejen som det har kommit lite artiklar kring också, det är ju att de dribblar runt lite på den ytterbackarna, men det finns ju en klar risk att vi får se Toni Lato mot sitt älskade Valencia för första gången. Hans lag i både hjärta och själ, ungdomsåren hela vägen i klubben och sådär. De har ju också Jaume Costa där. Han utgick ju skadad senast, ersattes av Toni Lato. Matchen innan dess så var ju Pablo Maffeo, som egentligen oftast huserar på högerbacken, var ju vänsterback, och han ersattes då som gick ut skadad. Han ersattes då av Jaume Costa då. Men han är nu tillbaka från utvisning, så jag hoppas att han tar sin högerbacksplats och att Lato startar på vänster. Och han gick ju själv ut i media och sa att hela mitt hjärta är Valencia. Jag hoppas att vi tar 3 poäng nu och sen resten av säsongen så kommer jag ha mina sympatier för Valencia, med den lilla asterisken att de ska möta Valencia på Mestalla också då.
Nej,
sen har vi haft tufft mot Mallorca. Vi har 5 matcher, 1 kryss, 3 förluster. Vi förlorar båda förra säsongen med uddamålet. Så att, vi får se, vad säger du?
Nej, alltså kollar man liksom på laget, om man bara kollar på pappret, så känns det som att det här är ett lag som, ja, i slutet av säsongen är det ett lag som vi ska undra oss, absolut. Och då är, sen vänder man på det, så känns det också som att när vi har mött de här lagen som man tänker de här ska vi undra oss, så har vi nästan förlorat. Vi har liksom slått Sevilla och Atletico Madrid där man kanske inte hade rätt med poäng. Och sen har vi då kryssat liksom mot Almeria och förlorat mot Granada eller vilka det var. Glömmer alltid vilka det var i början som vi åkte på den här nesliga förlusten. Så det är ju, jag tror Valencia behöver ju nu hitta liksom det här och vinna rätt matcher också på något sätt. För det blir ju liksom så, förlorar du hemma mot Osasuna och förlorar bort mot Alaves, det är liksom inte bara att du själv tappar 3 poäng, utan det ger ju också 3 poäng till lag som du vill ha under dig på något sätt. Och det är samma med mot Mallorca nu. Jag menar, förlust här på lördag, så är det kanske Valencia som är på 14 plats och Mallorca som är på 9, och då är du inne i den här negativa trenden på något sätt. Men det har ju, alltså framförallt borta mot Mallorca, så känns det som att det är, man har ingen bra känsla att åka till Mallorca och spela fotboll. Det är väl det som är min känsla generellt.
Nej.
Jag vet inte hur mycket historik det finns i det. Men där, alltså, Mallorca är ju inget lag som skrämmer mig när man kollar liksom så på deras resultat. Man kollar på deras startelva. De har ju vad heter den här anfallaren som gör lite mål? Morici, eller vad heter han? Annars är det liksom ingen spelare som jag kan känna så, ja, det här är en spelare som vi behöver se upp med. Men det är klart att det har väl inte heller Osasuna, Alaves eller Almeria kanske haft. Så att det är väl dumt att utgå från det. Men ja, det känns ändå som, nu har man liksom tre. Man har en riktigt svag insats senast mot Betis. Man hade ett kryss som förlust innan dess. Det känns lite grann som det gjorde inför att Atletico på det sättet, att nu liksom krävs en reaktion på något sätt. Sen är det klart då, det som talar emot är att det finns många, många frågetecken inför helgen. Gaia kommer väl inte spela, Diakabi kommer inte spela. Kanyos kommer väl inte spela, så det är liksom frågan hur kan vi liksom formera oss. Om man börjar kolla man bara bakifrån, ja då har du, jag vet inte om Gabriel är aktuell för spel igen, annars är det då sänk Mosquera på mittbackarna. Ja, det känns ju liksom inte superstabilt kanske. Du har väl en Korea som kan spela högerback, men vem ska du ha på vänsterbacken? Sänk spelar ju vänsterback sist när både Gaia och Jesus Vasquez är skadade. Så det är ju framförallt backlinjen, känns det som att det är väldigt mycket frågetecken inför den här matchen. Framåt så blir det väl de liksom tre, ja nu kommer väl Amala tillbaka från avstängning så det är ju frågan om han får chansen. Annars är det väl Pepe Lu, Almeida, Guerra, Duro. Framperas och Diego Lopez, men det är väl kanske då Diego Lopez eller Framperas som hänger löst om du vill prova en Amala på en yttermittfältsplats.
Jag tycker det är så jäkla trist såklart att Gaia går av skadad, kapten och landslagsspelare och allt vad han är. Men jag har ju alltid känt, även när vi hade Lato, att nummer två, next guy, det är ju Jesus Vasquez.
Ja.
Och nu när Gaia är borta så får inte han. Jag har inte 100 koll på hans skada. Han kanske står där på vänsterbacksplatsen. Men det känns ju som att, vad fan, den gubben, det jag har sett av honom, så är det ju det är en klass-vänsterback
Ja.
som behöver matcherfarenhet och behöver få lira. Han har inte gjort bort sig, tycker jag, som man ibland tyckte att Lato är ju högt och lågt och älskvärt på
Verkligen.
alla sätt.
Ja.
Men jag tyckte att han hade sina brister. Vilket jag tycker också Gaia har. Här har vi ju en lite längre kille, lite mer fysisk kille. Explosiv. Fan, jag skulle så gärna vilja. När Gaia inte kan spela, för jag vill att Gaia spelar varje match. När han inte kan spela, då vill jag ändå att Vasquez ska få chansen.
Ja.
Men nu verkar det inte som att han får det. Det tycker jag är trist.
Ja, nej, jag håller med. Det är jävla taskig tajming. För det känns liksom som, ja men som vi sa innan, Gaia, han spelar mycket, han spelar alltid 90 minuter och alltid kram på slutet. Och han är med i landslaget och allt vad det är. Så att han har ju alltid under säsongen ett par, tre liksom stintar där han är skadad. Och då liksom hade det varit, då är då man hade liksom sagt okej, nu ska bli kul att se Vasquez när han är det solklara andra valet när Gaia kommer få sin skadeperiod. Och sen själv skadad nu. Så det är ju mer frågan om öppnar liksom, alltså fortsätter man att sänka på vänsterbacken och så vågar man då liksom ta in från frysboxen en Hugo Guillamón kanske som mittback med Mosquera. Det känns väl alltså spontant, om nu Vasquez inte kan spela så känns väl det kanske som om jag skulle formera en backlinje utan Gaia, utan Jesus Vasquez, utan Diakabi och utan Gabriel så hade det nog fasen varit så. Där är inte mycket mer att välja på om du inte ska skola om någon spelare helt och hållet känns det som.
Jag vet inte vad det ska krävas för att Vasquez ska få chansen.
Nej, alltså är han skadefri så ska han absolut spela. Men det har väl varit
Nej,
lite
förlåt, Vasquez är Guillamón.
Guillamón, ja. Nej, han
Jag
har ju
vet inte
fått
vad som har hänt
lite.
där. Vad ska hända för att Guillamón ska få.
Ja, nu har han ju fått lite här på slutet. Han hoppade ju in mot Atletico och gjorde ju sin 100:e match. Han fick väl 5 minuter där på slutet. Det var väl de första minuterna han haft hela året.
Men
Sen så
han har
fick han väl.
50 minuter på hela året spritt på
Ja,
tre
ja.
matcher, så att det är 20 här och 20 där liksom.
Nej, jag hoppas, alltså sen så känns det ju, jag tycker alltid att han har sett lite mer alltså, ståtligare och passar mer in som den här liksom sittande inomhusfältaren i mittbacken kanske. Men det är klart mot ett Mallis nu när det inte finns så mycket att välja på. Jag spelar hellre med Guillamón, Mosquera, han spelar med Zenk som innerback med Mosquera. Det känns som Guillamón kan ju ändå vara lite mer ledare även om han bara är 23 år. En liksom sänk om Mosquera känns som att då läggs mycket ansvar på att Mosquera ska styra upp det och det liksom vet jag inte om han är helt mogen för kanske.
Vad har du på Pepelo då? Vad tycker du om hans
Jag tycker
potentiella
alltså
karriär?
om nu glömde vi honom när vi pratade nyförvärv innan, men annars är ju han, alltså han är
Det
ju
var
det
det sista
enda.
vi inte nämnde.
Ja precis, och han är väl nyförvärvet som har liksom varit startspelare från säsongspremiären och startat i stort sett varenda match. Men det är ju en spelare som inte, alltså jag tänker också när man ser liksom, man har försökt kolla ibland mot Atletico, känns som en väldigt smart spelare. Ingen spelare som liksom syns supermycket i spelet eller matcherna och så, men han gör också väldigt få misstag. Det känns liksom som Mogo spelare, han vet när han liksom ska komma ner och det är liksom inte den här Parejo som sätter tempot, men han känns ändå som att han är det lite grann och den spelartypen. Nu, inga andra jämförelser, men att det liksom Ja, men att han är klok i spelet. Han vet när han ska liksom dra fram den och anfalla. Han vet när han rullar runt här bak. Och nu spelar vi ut där. Han tar ibland lite smarta frispekar. Tycker han liksom ligger rätt i positionen ofta. Så det känns liksom som ett väldigt klokt nyförvärv. Alltså billig peng. Det var väl ingen peng alls, vill jag på att säga.
Trots 10-årskontrakt i Levante.
Ja, precis. Ja, det var väl någon, jag vet inte riktigt, men det var inga stora övergångssummor.
Nej, men och det var en låg peng. Trots att han hade signat, det var 8 år eller någonting.
Ja, det var ju helt sjukt. Och annars, nej, men det känns liksom som att han, det var väl ändå, kändes ändå som ett lite frågetecken inför säsongen. Ja, okej, hur ska det? Du har liksom en Pepe Luz som har spelat i sekundan och hade väl gjort en del ligamatcher innan med Levante. Du hade då en Xavi Guerra som hade liksom, ja, han flög ju på våren där på matchen, och fast sen ska det gå. Du hade väl en Almeida då som man hade hoppats liksom båda två skulle kunna luta sig mot. Men jag tycker att den trion har ju fungerat väldigt, väldigt, väldigt bra generellt. Sen så det som saknas både där och i laget i stort, det är precis det du var inne på innan. Det är ju pannbenet och ledarskapet liksom. Alltså det, och det har vi sagt i flera år, det saknas liksom en ledare i Valencia, någon som liksom går i bräschen och skäller lite när det behövs och kanske tar liksom de här idiotlöpningarna eller gör någonting för att väcka laget ibland när det behövs på något sätt. Det hade man gärna sett. Alltså det känns som Pepe Lu har ju den positionen på planen också, att kan han växa och mogna med det, så tror jag att han kan bli ännu viktigare för laget på något vis.
Ja, man kan ju konstatera att Mamardashvili har spelat 720 minuter, det vill säga varje minut av alla matcher hittills. Pepelo ligger solklar tvåa med 716. Han varit utbytt senast mot Betis på slutet. Sen är det en bit ner till trean då, så att han är ju den som har efter Mamardashvili
överlägset.
Han har spelat alla matcher.
Alla minuter utom fyra mot sist, ja. Nej, ja. Alltså det kändes också, han kom ju, han var ju kapten, eller han var inte med, så man kände det måste ju finnas några ledarkunskaper. Sen är det klart, han är bara 25 år, även om han är en av de mer rutinerade i truppen, men man kan hoppas att han växer in i det kanske när han liksom kommer in i laget och när han hittar sin plats på något sätt, att han kan våga ta ännu mer ansvar också som ledare på plan, för att jag tror att han har alla möjligheter att göra det, för att det känns som en klok spelare och de brukar liksom också vara enklare att följa på något sätt. Någon som inte gör kanske sällan de här, vad ska man säga, alltså idiotgrejerna framåt, att det kommer någon så overklig framspelning eller overkligt mål på något sätt. Men han gör liksom heller alla de här stora blunder som känns det som.
Nej. Ja, jag gillar också det jag sett av Pepel, och han är ofta där och är med i mixen vad det gäller frisparkar och är med lite så här. Han har ingen tillbakadragen roll, så känns det som i truppen, utan han tagit kanske inte en ledarroll men ändå en roll i laget. Så han är inte någon nykomling som ska smygas in, så att vi får se hur han utvecklas över säsongen och med den här speltiden, om han är den första som ritas ner i startelvan av Baraja, så kan han nog bara bli bättre. 25 år, det är fan ingen ålder på en häst.
Nej, det är en bra ålder. Nej, men alltså bra poäng, för det känns som att han har fått enormt stort förtroende av Baraja, alltså både med speltiden, men det är också det, alltså han tar ju alla fasta. Han tar ju hörnor och frisparkar. Han har ju lagt den enda straffen som vi har fått. Och liksom det är ju liksom ingen skärmvärvning, det är liksom inte någon anfallare, och det har ju Valencia lite grann saknat sen Parejo lämnas, så har man ju saknat liksom den här pricksäkra foten på fasta, för Parejo var ju grym på det, alltså han satte frisparkar själv, han la ju liksom fina hörnor som vi gjorde mer mål på än vad vi har gjort de senaste säsongerna i alla fall, och var ju liksom ofta väldigt säker från straffpunkten, så att det känns som, kan han axla den rollen så kommer han också kunna bygga ännu mer status i truppen, precis som du är inne på.
Jag kan tycka också så här, som tränare, som Baraja, han har ju begränsade möjligheter såklart. Verkar ha en förkärlek till att verkligen lyfta ut ungdomar bra. Men det måste också ge poäng. Men det handlar ofta om att ge spelare chansen. Det är den ena delen. Den andra delen är att spelaren måste ta chansen.
Exakt.
Att få chansen, det är ju ingenting egentligen. Nej. Tittar man på en sån som Xavi Guerra, han har ju både fått och tagit chansen. Jag tycker att Pepelo också har både fått och tagit chansen. Det finns några till man kan nämna som har gjort samma sak. Men just på Pepelo liksom, att få starta en match, ja, det är jättekul. Då får du börja och så vidare. Men du måste visa någonting. Det går ganska snabbt ut för det. Det tycker jag Barasha ändå har visat, att han är inte rädd för att extra om och slänga in en annan Junne och om du inte levererar.
Nej,
det kan
nej.
Man ju säga att det är många spelare som har startat den här säsongen. Det är ju, det är inte 11 varje match liksom.
Nej, men då Barasha, det är alltså precis som du säger. Alltså han, Barasha struntar i vad det står liksom för namn på ryggen.
Mm.
Alltså så, tar du chansen och liksom så är värd för chansen, ja men då kommer du spela. Sen om du liksom är 19-åring som aldrig spelat i La Liga, eller du liksom är en Cavani eller liksom en Jaremchuk som kommer från för 10 miljoner eller för liksom var, vem du än är, det bryr han sig om. Och det tror jag också liksom i längden är superbra, och jag tror också det kommer liksom bygga ett helt annat förtroende i truppen, och förhoppningsvis så gör det också liksom att alla känner att nej, okej, det är ingen som har en säker plats. Alltså du är inte bättre än din senaste insats på något sätt. Du kan inte leva på gamla meriter eller något namn här på något vis. Så det, nej, det, jag håller med. Det känns, alltså, jag tycker ändå Barasha liksom har imponerat som tränare hittills, för att han kom ju med ett ganska svagt CV som liksom tränare. Man hade liksom så här,
extremt svagt.
Ja, faktiskt. Och vi har liksom haft så gamla hjältar, kanske inte på Brachas nivå, men jag har ändå haft en Jokic och en Pellegrino som man liksom gillat som personer och som spelare. Och som egentligen kanske båda de två i alla fall hade väl egentligen starkare CV än Barasha. Men de har inte alls liksom lyckats som tränare i Valencia, men Barasha har ju verkligen... än så länge tycker jag att han har imponerat faktiskt. Så det kändes som att okej, det är en sak att komma in på våren bara liksom så, nu ska vi bara få ihop det här. Det var ju lite grann som vår har liksom lyckats bra med innan. Det handlar inte så mycket, mycket om taktik eller bygga långsiktigt eller liksom så, hitta en egen taktik eller strategi, utan det gäller bara att våga släppa handbromsen och liksom gneta ihop de poängen som krävs. Det är en helt annan grej att gå och liksom leda laget in i en säsong och bygga liksom någonting för hela säsongen. Och där nu, även om det liksom varit upp och ner, så finns det ändå många, många bra grejer med Barasha som jag tror Valencia liksom på lite längre sikt också kommer att ha användning för oss, och förhoppningsvis också kommer att ge liksom poäng och skapa värde.
Ja, så är det. Man sticker ut ibland och kommer med olika profetier till höger och vänster. Jag vet att Jocke var ute och vevade lite grann kring Joselu. Som nu varit värvad till Madrid, och han får ju spela och han gör någon balja här och där. Hatten av Jocke, den såg jag inte komma.
Nej.
Jag kan ju å andra sidan och min egna vägnar säga att helvete vad jag inte trodde på Barasha. Alltså, nej. Om Barasha, han har redan i stort sett överbevisat mig.
Ja.
Men liksom, om han fortsätter på det här, jag är den första som lyfter på hatten och säger att jag hade tog fel om den här karen.
Ja.
Alltså jättefel. Jag kunde ha satsat 10 000 spänn på att den här karen kommer misslyckas.
Ja. Nej, men då det, alltså, det är ju en helt, alltså, det är den enda egentligen rimliga utvärderingen att göra. För att menar, när du ska, alltså ska du göra en nykter värdering på Barasha i läget när Valencia tog in honom, eller när man nu valde att förlänga med honom, så hade, alltså, det fanns ju ingenting i hans merit lite som talar för honom eller för att det var en bra tränare.
Nej.
Och liksom att vara en bra spelare, det vet vi, det finns ju många exempel på att det är noll garanti för att också blir liksom en bra tränare. Och ja, han hade ju liksom varit i betydligt mindre kontexter och betydligt kanske enklare miljöer innan Barasha och inte fått till det. Och sen så kommer då till Valencia, som liksom när han kom in i våras var väl i det mest prekära läget som klubben varit i kanske på 40 år, och reder ut det och liksom vill ta sig an och bygga den här säsongen med, och gör det på det sättet som han gör. Det är liksom inte så att han, ja, men han på något sätt, så det han gör annorlunda och bra mot de som varit innan, det är ju att han köper ju läget på ett annat sätt, eller om man ska uttrycka det med det. Så, alltså, han har varit ute och begärt förstärkningar, absolut. Men det första han gjorde i våras var ju liksom att gå ner och se, okej, vad fan har vi? Vad fan har jag liksom, och vad har jag liksom i min toolbox i akademin på något sätt? Ja, okej, här är ju fan ändå 3, 4, 5 spelare här som jag tror jag kan göra till bra ligaspelare. Och det har han gjort fantastiskt bra ju. För medan Javi Guerra fanns ju där när Gattuso var tränare. Han tog aldrig på honom eller gav honom chansen. Så den typen av saker, det är förvånansvärt bra i short, får man väl ändå säga.
Ja, men det är, vad snackar vi, Rayo, Gijón, Tenerife, Zaragoza, sparkad. Sen 3 år arbetslös.
Ja.
Och så Valencia. Det är så här, han har inte ens rätt att knacka på dörren.
Nej.
Om det inte är så att han är en legend i klubben.
Nej, det var ju det man kände först också. fattar han vad han ger sig in på. Liksom. Alltså, vill han bli tränaren som kanske liksom står som ansvar i slutet av säsongen när man åker ur? Alltså med hans legacy som han har innan. Och det skulle ändå både liksom skita ner hans legacy i Valencia, men det skulle också kanske sätta den sista spiken i en eventuell tränarkarriär på något sätt. Mm.
Ja, så var det verkligen. Det var det jag tänkte. Det här är ju sista spiken. Jag har otroligt gärna fel om den älskvärde Baraja.
Ja, nej, alltså det känns ju som att han fortsätter det på den här vägen, så bygger han ju liksom, om han nu har liksom legendstatus i klubben och de fansen, så har ju han en möjlighet att bygga liksom någon enorm jävla status om han kan ja, men jag tror alltså framförallt det alla gillar, och vi inklusive EU, liksom sättet som man gör det på med egna spelare, att det kommer fram Xavi Guerra, så att det kommer fram liksom en Frampera som då är Rufetes son och allt vad det liksom är. Och då har man mer förstående, så men okej, det blev bara en åttonde plats i år eller någonting. Men du har gjort det med ett lag som vi alla liksom har kunnat ta till oss och bry oss om. Och det känns som att de på planen bryr sig lika mycket som oss på läktaren eller framför tvn på något sätt. Och det har man ju saknat länge, vad det ens är, den känslan.
Mm. Ja, verkligen. Det är kul att se. Det finns Baraja inkluderat, men även juniorerna och de egna produkterna. Så mycket att tycka om i det här laget, precis som du noterade att någon sa på Twitter. Vi kan väl, det har väl gått 45 minuter tänkte jag säga lite skämtsamt. Vi siktar alltid på någonting där, men det blir alltid så mycket längre. Det är väl för att vi har så jäkla kul.
Det måste vara det.
Svårt att sluta prata. Vi kan väl prata om den här tävlingen som vi hade kring When We Were Kings. Där vi också fick t-shirtar, den här orangea fina t-shirten som pris från When We Were Kings. De tyckte det var en bra idé att vi skulle låta ut den i våran mikroskopiska podd jämfört med dem. Vi fick en många härliga förslag, och jag tycker ändå att en trotjänare som Lasse Popp både förtjänar t-shirten och vinsten, men också så kom han ju med ett jättebra förslag. Först av alla, så det kanske var många som tänkte på samma förslag och han tog den. Men Valencia, den säsongen som ledde fram till cupguldet.
Precis, Copa del Rey-resan 2019.
Mm.
Nej, och det var ju, vi hade ju bara ta en del andra förslag. Avsnitt om nordiska spelare i Valencia, det är väl absolut någonting också. Jättebra. Man kanske kan ha det som ett litet, till och med ha det som en liten del i en vanlig podd kanske. Det har inte varit så många nordiska spelare. Mårten Jakobsson hade ju också varit lite inne på samma spår som Lasse Pops, fast efteråt med Marcelinos uppgång och fall. Det kommer liksom på något sätt kulmineras med Lasses försorg och Copa del Rey-resan, för det var ju på något sätt toppen, och sen så är det som följde efter. Efter det, vi hade någon om transferfönstret sommaren 2006 när Cristiano Ronaldo hade skrivit på för Valencia, men det slutade ändå blev Joaquin. Någon ville ha ett avsnitt om Joaquin. Det var någon arsenalare antar jag som ville ha ett avsnitt om hur vi rånade dem 2016 när vi sålde Mustafi för 40 miljoner. Det var väl ett ganska roligt förslag. Så det var liksom en del konkurrens, men Lasse var först ute och det var ett väldigt bra. Och du har ju huggit på den här idén direkt. Du har ju, det finns ju liksom långtgångna manus och planer för att få till det här avsnittet också så bra som möjligt. Så det hoppas vi väl kunna släppa här innan årsskiftet i alla fall.
Ja, men det tror jag. Jag fick lite feeling där när förslagen hade ramlat in och jag kände att ja, men det blir nog Lasses förslag, så tänkte jag att ja, men vi kan väl börja rita en karta i alla fall. Så jag gjorde en tidslinje där och sen öste jag på. Så att vi har ju en grundplåt att bygga på.
Nej, och där är ju så många saker den säsongen, alltså när man då börjar bryta ner det så som du liksom så fint gjorde också med vad som byggde upp liksom kupgullet, och man liksom, det finns en del saker som man kommer på direkt som kvartsfinalen mot Getafe och den här vändningen hemma och Toko Hugodoro och allt vad det är, men där finns ju andra grejer också när man börjar minnas tillbaka. Så att vi kommer väl aldrig kanske nå upp till liksom When We Were Kings nivåer eller Niva nörderinivåerna, men vi hoppas ju att vi ska få till ett avsnitt som många valencianistas ändå ska kunna njuta av och få minnas tillbaka den här magiska säsongen.
Ja, och garanterat. Jag tänker att Det är svårt att hålla det på en timme, utan vi kommer nog kanske,
Ja.
jag vet inte, jämför oss inte med When We Were Kings, men
Nej.
låt oss ändå köra. Vi har ju ändå crescendot också med själva cupguldet och pokalhissandet där vi hade dig på plats, vilket ju är kanske ett avsnitt i sig.
Och
Men
läsa
att
på.
ha en poddare på plats när bucklan lyfts är ju, det är ju också, det är starkt. Det är starka kort i ett sånt avsnitt.
Ja, men det är det. Nej, men jag tror också för att bygga upp det bra så ska man nog liksom göra lite When We Were Kings-mässigt och liksom inleda med att se liksom var vi kom ifrån på något sätt. Och det blir ju lite grann vad man kallar det liksom. Alltså den säsongen blir väl When We Were Kings-säsongen, men det blir också på många sätt ett specialavsnitt och dykning om Marcelinos liksom gärning i Valencia får man väl säga. För att det var ju liksom åren innan han kom var det ju stökigt och sen så kom han in och fick väldigt bra ordning på det. Och vi var ju verkligen liksom på toppen och på väg och känna att vårt Valencia var tillbaka med ett cupguld och andra raka Champions League-kvalificeringen. Och sen då förfallet som liksom kom så brutalt och plötsligt bara några månader senare.
Ja, men det är absolut. Vi har kommit en bit på väg. Vi har en hel del stoff. Vi behöver fylla på med lite mer grejer. Sen så tror jag att vi kör. Så
Ja.
får vi se. Jag tror säkert att det här behöver vi vika av ett par timmar till och kanske avbryta och fortsätta dagen efter. Men
Jag
vi
får hem och
lovar, det
dela, ja.
kommer ut.
Ja, nej men absolut. Nej, men vi vill göra det så bra som möjligt och kunna liksom täcka in säsongen och försöka få med alla uppenbara men också hitta några liksom så här mindre uppenbara delar kanske som ja men det som lite sådana här Niva-grejer som man brukar vara bra på att fånga upp som inte är det som man kanske tänker på först på något sätt men som ändå kan ha en viktig del i historien på något vis.
Så är det. Grattis Lasse. Tack alla för
Tack igen.
bidragen. Hoppas t-shirten passar på det du kallar för Foxen, som är tydligen puben att hänga på i Halmstad.
Just det. Ja, vi hoppas väl
Då
att vi ska ha lite mer tävlingar i höst med. Får se om vi kan ragga upp några lika fina priser, men vi får se vad vi kan göra.
jag har några halsdukar hemma.
Ja, nej, vi får till komma på. Det här var ju en kul tävling som vi också liksom kan använda oss av på något sätt. Så att, får vi se om det är några andra idéerna eller om vi kommer med någon ny tävling som kan... ja, vi får
Och
väl
vet
fundera
ni,
på något.
det är skitkul att spela in den här podden.
Verkligen.
Egentligen, det är som jag sagt förut, jag skulle nog spela in den inför noll lyssnare eller kanske en lyssnare om det var så, för det är så jäkla kul. Men det är också kul när ni interagerar lite med oss på Twitter. Så häng på där och skriv någon kommentar. Jag vet att det är deppigt, jag vet att det går lite tungt ibland när man sådär, men vad fan, drakar lyfter i motvind och man rycker i uppförsbacke, så kom igen där ute. Häng med oss lite på Twitter. Vi försöker och vi kämpar. Det kommer ljusare tider, så det är roligare när vi är tillsammans.
Absolut, nej men det är kul, alltså som vi sa sist, kul att hitta lite kontinuitet i podden och få snacka av oss och förhoppningsvis så är det väl någon som uppskattar att höra på våra tankar och tyckerier och utbrott och glädjevrål och allt vad det kan vara mellan varven.
Rapporter från plats,
Ja,
om inte annat,
precis.
mot Atletico.
Ja, nej, det är inte många Valencia-poddar som kan skryta med det.
Nej, det är inte många läser på det som kan skryta med det. Ah, ja, men vi säger väl en hasta luego för idag.
Det gör vi. Hasta luego.